If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Fredag. Kalle är lite seg på spakarna.
Ja, det var långsamt.
Ja, det var det riktigt långsamt. Nytt rekord, och det är väl kanske för att det känns som att det är söndag.
Det känns verkligen som en söndag idag. Ja, är det, men idag är inte röd dag. Nej.
Igår var det röd dag. Det här är väl det som brukar kallas för klämdag.
Ah, klämmisen.
För oss som inte jobbar liksom kontorstider, så är det, det är måndag hela veckan.
Ja, alltid. Verkligen. Alltid
jobbar idag. Hela jävla tiden. Mår du bra?
Jag mår kanon.
Katten, bra?
Ja, katten mår bra också. Så det, ja, det är bara fint.
Härligt. Jag gissar att chatten och folk har varit lite oroliga för er.
Nja, inte vad jag har hört.
Ah, okay.
De har nog haft fullt upp.
Istället för bilen går bra, så är det katten mår bra.
Ja, men den var ju ändå, den var ju nästan döende där ett tag.
Shoutout Fickrets lås och Sig som löste problemet.
Nej, men får man säga. Det var lite stökigt i hallen efteråt. Men det
jag hörde också att Josip, att jag inte liksom rekommenderade att ringa dig. För då hade du kunnat bli ännu stökigare.
Som sagt, Fickrets boys löste det.
Ja, fick
det
upp dörren, men det var helt tomt i lägenheten sen.
Hörrni, allra mest söndag kanske det är ändå för Matteo. Som, ja, men du hade ju dukat upp gårdagen. Det var bokade bord både före och efter den där matchen. Det var mycket som talade för Bayern. Men det blev inget.
Nej. Nej, det är därför kepsen är på. Det är liksom betongkepan på idag.
Hur är det så illa?
Nej, men det är ganska okej ändå rent fysiskt. Det mesta som har liksom sagts och hänt har man liksom försökt ta sig igenom så här dagen efter. Det är då man liksom sitter i soffan hemma och liksom stirrar ut lite liksom i tomheten.
Tummen får jobba på Twitterflödet. Man
letar ursäkter liksom, ja. Och samlar på sig. Så att det har varit en, jag tror jag håller på att bearbeta fortfarande liksom vad det var som hände igår, men helt klart ett super antiklimax.
Fint att ha det här då, för det här kommer ju vara kanske inte fullt 90 minuter bearbetning, men goda 40 kanske då i alla fall.
Ja, men jag känner att jag måste ta mitt ansvar för alla bajare där ute och komma hit och hjälpa alla igenom den här liksom, tuffa matchen igår och liksom dagen efter. För jag tror inte alla är på topp idag, om man säger så.
Jag tror inte att du har det värst. Det finns nog ett par till som mår lite sämre när de undrar, vad fan gjorde jag i mittcirkeln igår när inte mitt lag vann? De mår nog snäppet värre.
Precis, och jag tror det både var ett gäng unga grabbar som undrar vad fan de gjorde där, och den här tjejen med,
just det,
med våtmarkerna
också.
Hamnade ju där också. Och hon var ju garanterat bajare. Det kan man ju lätt liksom känna igen med den liksom klimataktivisten som den här kvinnan var, tror jag. Nej, men det ska bli skitkul ändå, att det finns mycket att snacka om idag och det finns mycket som behöver snackas om.
Så är det. Så är det,
jag tror alla behöver höra lite grann vad det var faktiskt, bit för bit liksom, vad det var som hände igår egentligen.
Men vi ska inte bara prata Bayern, vi ska inte bara prata Malmö, vi ska också prata lite grann om Blåvitt, för Jocke är tillbaka. Det är fredag. Fan vad skönt att det är andra som också kan må lite dåligt i den här studion, va?
Jag tänkte säga, det är första gången på länge som inte jag har den brantaste uppförsbacken. Jag kanske må ha den längsta fortfarande, men inte lika brant som Matteo.
Jag måste säga att det känns skönt att du är här ändå.
Så att du kan trösta dig.
Ja, men precis. Det känns som att vi ändå liksom, vi står i samma backe liksom någonstans.
Bara din är kort.
Ja.
För att man hade ju ett par bajare igår på Twitter och sånt som var tidigt ute med ändå, alltså timmen efter slutsignal. Vi leder serien.
Ja, fokus. Men
inte nu.
Alltså kuppen, alltså den vann till och med vi för något år sedan, så tona ner betydelsen av den, tycker jag.
Men du, det var inte något år sedan direkt som Malmö FF gick och vann kuppen. Josip Ladan, stort grattis till en titel som ni har saknat.
Stort tack också till både AIK, Djurgården och nu Bayern för bra motstånd, för det har fan varit en resa.
Det har det varit. Hur var gårdagen för dig?
Lång. Började tidigt med full English 8:30 på Östermalm.
Vi hör det.
Ja, och sen var det ju... Ja,
alltså här låg en ångest. Så har jag inte varit med om någon, tror jag.
Det är mest associerat bara med ångest. Och bara, ja, nu är det ytterligare en i mängden av alla jävla cupfinaler man ska torska. Men,
kände du så innan? För att vi hade ju Ponne i måndags, eller vad fan det var, som var inne på att så här, han har samma känslor som inför cupfinalen senast på Tele2 mot Djurgården. Och där var det ju stor slakt från Djurgårds sida. Malmö med senaste veckorna här i ryggen. Hade du också den känslan att så här, nu är det bara att hålla i sig, för att det här känns inget bra?
Jo, både ja och nej. Alltså, vi trodde ju inte att det skulle bli... Nu hade jag ju bara den sista Bayern-matchen i åtanke. Att det skulle vara ganska stängt och tillknäppt och liksom bara ångestfyllt i största allmänhet, rent längdmässigt. Sen var jag ju helt övertygad om att det skulle inte bli slutat 3-3 eller liksom någonting åt det hållet. Men nej, det var hemskt. Och det var ju liksom, man fick ju flashbacks. Det är ju den Häcken hemma, leder med 2-0 i halvtid, förlorar på straffar. Överkörningen mot Djurgården, Blåvitt halkar i 89:e. Det är liksom det samlades, det var riktigt som Vietnam flashback liksom, man bara så såg massa sjuk skit som man har gått igenom.
Ja, fan vad tufft ni har haft det de här åren då. Jävlar vad kämpigt ni har haft det.
Alltså i sammanhang har det varit hemskt. Det har varit riktigt bull.
Blir det inte så ändå att, alltså, när man investerar så jäkla mycket känslor och allt möjligt som vi ändå gör, det blir inte eufori på slutsignal när man vinner saker? Ni vinner ju ingenting. Vi vann ju faktiskt cupen 2019 då. Men alltså, det uteblir. Det blir mer av en stor lättnad. Bara,
ja, jag var helt slut.
Ska
efter.
Vi ta en pizza och gå hem och sova?
Ja, verkligen.
Sådär liksom.
Verkligen.
Ja.
Jag håller med.
Alltså, först går vi och lider ett helt liv, och sen när vi ska förfira, då vill vi ha en pizza och gå och lägga oss.
Ja, men det är absolut inte alltså, eufori... känslor som jag heller tänker på när jag tänker på att man har vunnit en titel. Kalmar borta, det var ju verkligen bara lättnad. Och man var nästan, man var ju plikttroget på de liksom efterfesterna, de liksom officiella festerna. Man var ju där, men man var ju bara slut. Alltså mentalt och dränerad på energi.
Ja, men 100%. Det var ju lite, alltså den euforikänslan höll vi i sig, just att det blev på det sättet att det kunde liksom... Man vet ju vad det hade, hur det hade sett ut om Bayern hade vunnit. Och liksom de scenerna och det kaoset. Och sen behöva stå på övre.
Walk of shame. Så
ja, och stå på övre och behöva bevittna hela liksom grejen. Och få det i ansiktet en gång till. Bara, ni kan inte vinna den. Det går sen, liksom inte.
Det blir ju också lite mer euforikänsla vid en straffläggning. Ja. Det är tajt, det står och väger. Det är ju samma sak om man vinner med en balja i 95. Det är klart att det blir en eufori.
Det blir det ju.
Då, alltså, precis som det blir nu. Det faller ner på en sista straff på Selmani. Och hela publiken exploderar. Alltså, så här, det är klart att det är en jäkligt härligt sätt att få fira en sån triumf med. Absolut. Än att leda med 3-0, spela av och liksom klappa. Så,
så är det ju. Men jag måste fråga, hur var det som grönvit då? För att jag menar, under matchen, innan matchen, det var väldigt mycket som talade för Bayern. Det pratade vi om i det förra avsnittet. Sen kom det ju visserligen att så här... Hela truppen är frisk i Malmö, mer eller mindre. Det är väl två långtidsskador emot, men i övrigt så är alla tillgängliga. Men när domaren blåser igång så tar det inte lång tid innan Oskar Lewicki går sönder och Bayern tar över mer och mer utav spelet. Bayern är det som laget som kanske för matchen. Och dessutom då så var det ju, det är ju sen, det är ju små marginaler, men jag menar, Selmani har ett mål som är bortdömt, rätt eller fel, whatever, det blir bortdömt. Ni har en boll i nät, ni har bud på en straff. När straffarna väl kommer så är det ni som får rätt sida, så att säga. Malmö börjar med att missa. Alltså det kan inte ha varit en gång i matchen där du kände att nu tar vi det här.
Ja, men jag har läst någonstans att det är jävligt farligt för människan att gå mellan hopp och förtvivlan hela tiden. Liksom. Och det var väl lite så det blev. Och det är ju lite så att vara supporter någonstans. Men det börjar ju med när älverna kommer. Och vi har ingen AC med alls. Liksom. Och där börjar man liksom snabbt tända det hoppet och fördelen igen. Vi börjar matchen starkt där också, direkt efter avspark tycker jag, med liksom tryck.
Ja, Kortolos har det skottet där.
Ja, Bojanic var det.
Darjan
Bojanic drar iväg ett jätteskott, hörn efter 2-3 minuter. Vi fyller på, Viljo Tvedberg ser sjukt pigg ut, utmanar liksom Bejmo konstant. Det känns liksom som att det här går bra. Och sen försvinner Lewicki, som ja, vi fick ju höra efteråt att Milo sa att det var en chansning. Så att han går ut är ju ganska väntat liksom så.
Mm. Men ändå så här, ytterligare en grej som precis. Är 50-50 som studsar Bayerns fördel här.
Ja, och det märktes på plats också. Jag satt på övre etage långsida, ganska nära på liksom mot klacken. Alltså det ekade, jag har nog inte varit med ett sånt tryck på Tele 2 på jävligt länge. Det var enormt bra tryck, även från Malmö skulle jag säga. Men hur det börjar växa där inne, förhoppningen och hur vi spelar och allting. Det är klart, alltså det kändes aldrig riktigt farligt från Malmö. Jag tror Kiese Thelin har ju någon halvchans. Han stångas på. Men Fenger och Kurtulus har ganska bra koll på honom. Jag tycker inte de andra kommer in riktigt i matchen heller för Malmö. Utan vi får fortsätta med det som Bayern är bra på. Och sen precis innan halvtidsvilan så har vi ju situationen med Selmani. Det är så små marginaler alltså. Det är ju det där. Alltså, kan det komma 1-0 där så är ju matchbilden en helt annan. En annan grej som jag tänkte på väldigt mycket, jag skrev det igår på Twitter också, men jag tycker Milos gör en bra matchcoachning när han sätter in Peña, han sätter in Hugosson.
Hugo Larsson. Ja.
Hugo Larsson, precis. Sorry. Lite trött idag. men alltså, jag tycker att det förändrar matchbilden och det blir jäkligt tight. Jag tycker Malmö äter sig in i matchen och speciellt bytet Bejmo och Larsson. Jag tycker Larsson gör en jättebra insats på högerbacken och börjar liksom hota. Och det gör att vi också faller ner med Mias och Svedberg lite grann också.
Men de segrarna då, Josip, de måste ju nästan vara ännu skönare. För du måste ju känna raka motsatsen att när elvan kommer, fuck, ingen AC.
Nej, men det var ju alltså, det är den tunnaste rökridån som har släppts.
Jo, men det är klart. Men sen blir ju, Lewicki står ju där och så blir han utbytt. Och så får Bayern gör mål, men visslan kommer och det är straffsituationer. Och det är straffarna ska läggas på andra målet. Ja. Du måste ju känna att så här, fan, det är bara krig här alltså.
Nej, och under 90, om vi ska dela upp det, vi kommer ju komma till det. Men vi delar matchen bara liksom 90 och sen förlängningen, ja. Så är Malmö den första kvarten i förlängningen så är Malmö liksom där de ska vara i ett normalläge utom i matcher på Tele 2. För jag tycker att Malmö går in och gör, bortsett från de här liksom enskilda grejerna när Bayern kommer igenom eller sen Ludvigsson får friläge och får bollen halv meter för långt, men att man går in i den här matchen med en taktik och med en approach som att det är en Europamatch på bortaplan. För att det är det egentligen sett till alla liksom yttre förutsättningar. Sen att det blir liksom de här avbräcken och hela den grejen. Du måste ligga lågt, du måste spela cyniskt. Du måste liksom nästintill räkna med att kanske få en chans max i matchen. Och den kommer i 90:e när Dennis slänger sig fram och nickar precis utanför. Och det visst, alltså, ju mer det pågick och ju längre matchen gick så Bayerns alla liksom 740 byten. Där var ju också växlingen att Malmö slänger in Peña eller slänger in Toivonen och Peña och Bayern börjar byta ut Darjan, börjar byta ut Nahir, liksom folk troppar av och de tröttnar och för Bayern orkar inte upprätthålla det här i 120, de orkar i 85, kanske 90 och sen så är det över.
Och det som, precis, och du får fylla på där, det är ju där som är väldigt stor skillnad. Ni byter in Toivonen, Peña, Erik Larsson, vi byter in Kolander och
Travelli.
Återigen, jag håller med dig lite om Bambi nu så här dagen efter.
Ser inte helt tajmad ut.
Nej, precis, ganska tunn så där. Men det är ju en klassskillnad. tycker jag, på de bytena. Och där man märker liksom att de skruvar upp tempot lite grann, Malmö, och vi inte riktigt hänger med i förlängningen.
Också, ja, det skillnaden är som du säger, just med Travalli och Kolander. Malmö, ja. De som Malmö slänger in, de har varit där. De Exakt. Har varit i den situationen tidigare. Oavsett om det är på liksom landslagsnivå eller om det är liksom i någon... I kvalmatcher i Europa när mycket står på spel. Man vet, alltså
det finns en trygghet där.
Man påverkas mindre kanske av liksom Forsa Bayern in med bollen hej hej än vad Kolander hade gjort ur en positiv aspekt. Så att man har lättare att balansera den grejen. Men jag vet fan, det kändes liksom just den 15, första 15 i förlängningen. Då var det så här, okej. Okay. De vet vad de håller på med, och det är lugnt.
Och det som händer då, som grönvit, det är ju, och det känner man också på läktarna, att nej, nu tar vi fan straffarna. Från att vi känner att så, här, fan, så länge vi spelar så avgör vi det här, till att nej, vi går nog för straffarna. Liksom. Och det är så här, och det är också en förändring i matchbilden, och det tror jag händer också på 120 minuter. Alltså man orkar inte lira sitt spel 90 plus, liksom.
Hörrni, vi ska prata mer om matchen här i studion, men innan vi gör det så tycker jag att vi ringer upp och gratulerar en av dem som faktiskt var jävla huvudperson när den här titeln till slut bärgades. Ismael Diawara, vi börjar med att säga grattis till cuptiteln.
Tack så mycket, tack.
Hur mår du idag?
Ja, jag mår riktigt bra, måste jag säga. Det ska jag inte ljuga om. Riktigt skön vinst igår. Och sen att den slutade på sättet som du gjorde också är ju extra, extra kul för mig.
Blev det sent igår?
Det blev ganska sent faktiskt.
Vi vill ha hela barrundan. Punkt för punkt vill vi ha hela barrundan.
Men det undrar man. Alltså, det är fint att titeln, cuptiteln, faktiskt betyder så pass mycket. Ja. Man firar den rejält. Ja, det hyllar vi. Men du, berätta lite grann om framförallt straffarna. För att det var ju lite grann en kopia på matchen ni spelade mot Hammarby i Allsvenskan. Att det var lite ställningskrig, inget av lagen fick hål på varandra. Men sen kommer vi ju ner till de där straffarna. Vad känner man som målvakt när slantsinglingen blir så att ni får lägga straffarna framför Bayerns klack?
Nej, det känner man ju direkt att det kanske inte är jätte... Det är inte det bästa. Men ja, samtidigt, det är väl ändå press för dem också att stå skjuta mot egna klacken, tror jag. Ändå. Och så får man bara göra det bästa utav det. Och, ja, jag tycker vi gör ändå en ganska bra straffläggning liksom. Det är ju Peñas straff som han missade där, men de andra var jättebra.
Hur hade du gjort innan då? Hade man liksom scoutat Bayerns straffar, eller är du... Min känsla var att du hade ganska bra koll på vart de skulle lägga straffarna. Du går väl rätt på typ varje straff, du är på någon och du gör till slut matchavgörande räddningen, eller är det snarare så att du har kylan och vänta ut dem, eller hur funkar det?
Lite både och faktiskt. Det är klart att vi tittar, all cred till Johnny, min målvaktstränare. Vi tittar på lite vad de har för tankar eller strategier, hur de vill slå sina straffar och så vidare. Och sen blir det mycket känsla också när man väl står där. Så blev det igår också.
Och det gick ju till slut jävligt bra. Du gör ju ingen sån här som man sett ibland i Premier League, att de har skrivit upp på en vattenflaska liksom, att han kommer slå höger, han kommer slå vänster. Det var inga sådana grejer.
Nej, faktiskt inte. Jag hade den tanken, jag hade velat köra en liten sån kopia. Det är ju coolt. Målvakten i AFCON i Egypten gjorde väl det. Skrev upp på en lapp bakom flaskan. Men nej, det blev inte så, utan jag fick slänga ett öga mot målvaktstränaren. Se vad han tyckte, och sen fick jag gå på känsla också.
Men du, det är ju inte första gången som du liksom, den här matchen startade du ju, men det har ju varit en liten halvstök i vår för er skademässigt, där Dahlin har två matcher i rad, var det Mjällby och AIK, va? Där han tvingades kasta in handduken i paus och du fick hoppa in. Vi minns förra årets, alltså när du kommer från Degerfors, som ju är allt vad det är, alltså storleksmässigt, till Malmö. Ni är mitt inne i ett Champions League-kval då. Dahlin går ut även då. Du kastas in och gör det jävligt bra. Du verkar ha starkt psyke, för det gissar jag krävs i de situationerna.
Ja, alltså det är inte det lättaste kanske att komma in sådär i halvtid eller så. Men ja, man får helt enkelt bara försöka tro på sig själv och bara göra det vi har jobbat med på träningen. Det är inte svårare än så egentligen. Det har ändå, tycker jag, overall gått ganska bra.
Vad säger du annars om matchen igår då, de 90 plus tilläggstid då? För vi pratade lite här innan om att det kändes hela tiden som att Bayern hade momentum, att det var mycket som gick deras väg. Alltså när ni tvingas byta ut Oscar Lewicki tidigt i första halvlek, de får ett mål som blir lite tveksamt bortdömt kanske, de har bud på en straff i samband med den där hörnan, att det var, ni kanske inte var nerpressade, men du fattar vad jag menar, de hade momentum. Hur upplevde ni det?
Ja, alltså nej, det är ju klart, vi visste också på förhand att det skulle bli en tuff match och tajt, och det skulle avgöras egentligen på små detaljer. Jag tycker ändå att vi, när vi blir lite tillbaka tryckta, ändå har en helt okej försvarsspel, hittat tillbaks lite till det som vi haft tidigare på försäsongen, och jag tycker ändå att det är positivt. Sen handlar det liksom om den här matchen. Jag tycker att på övertiden där och de sista två halvlekarna spelade upp oss rejält faktiskt. Och, kanske till och med kan få in ett mål där. Men jag tycker ändå det är som du säger, det blir ju en del försvarsspel och de är rätt så starka där också under ordinarie tid. Men vi lyckas ändå reda ut.
Hur viktigt var det att vinna den här då, med tanke på veckorna som ni har i ryggen med ett par tunga resultat och med tanke på också att Malmö inte har vunnit den här jävla kuppen på bra många år?
Ja, nej, för laget nu så är det otroligt, otroligt skönt såklart. Det är en tuff period vi kommer ifrån. Det går inte att säga någonting om. Så vi får helt enkelt se det som en vän. Oj, nu ringer det här.
Ja, den får vänta.
Ja, vi ser det som en vändning. Och ja, den här titeln för fansen och för klubben, för fansen och alla som tog sig till Stockholm och alla som följde, märker man ju att det är otroligt stort för alla, och det är ju för dem som man vill tillägna det här, liksom.
Och du, nu är ni ju faktiskt klara med Stockholm, känns det rätt skönt va?
Ja, det har varit många Stockholmsresor faktiskt. Det ska bli skönt att inte komma hit igen på ett tag.
Du kommer inte sakna det?
Nej, nej.
Kanske nattklubbarna lite va?
Va?
Lite nattklubbarna kanske. Och fira måste ju ändå vara
kul. Då är det bättre i Malmö.
Säg till dem. Hämta ett tag till dem bara.
Aj. Men du, återigen då, stort grattis och stort tack för att vi fick ringa. Det blir väl pizza idag och hela det här köret, och så på igen mot Degerfors helga. Ditt gamla lag ju, hur blir det?
Det ska bli kul. Otroligt speciellt. Känner ju såklart fortfarande många i klubben och i laget och sådär. De som ringer och hetsar lite nu medan vi pratar.
Okej.
Så får vi se vad de ska säga.
Ja, vi får se. Men du, återigen då, grattis och stort tack.
Tack själv.
Vi
tack
hörs. Så mycket.
Ciao.
Ha det bra.
Fan, det såg inte så trött ut ändå. Alltså man ser att det var en lång natt, men
still going.
Han är en family man, alltså han är low key, han tar det lugnt, han brusar inte upp, han stressar inte upp sig. Det är lugnt.
Och en utav, alltså på riktigt, typ en utav de bättre straffmålvaktsinsatser man har sett. Han går väl inte fel på en enda, eller?
Han går rätt åt varenda håll. Det är egentligen, vem är det? Fänger, han är ganska nära att nypa. Men den som Travalli lägger...
Travalli han på.
Ja, Travalli han på. Ja. Och Travalli såg nervös ut. Det var en lättnad när han sänkte den straffen.
Jag kan säga att det var ett par bajare som pustade ut. Men alltså, man kan ju inte säga att han var nära Kalilis straff direkt heller. Nej. Den var ju stenhårt upp i nätet.
Ja. Den går alldeles för högt.
Ja, men han gör det jättebra, tycker jag. Mm. Alltså, han är ju lite rappare än Davor i Bayerns kasse.
Davor körde något märkligt minspel. Tänkte du på det, Jocke? Mm. Han försökte köra någon stare down med sina, alltså Malmö straffläggare. Det gick så där.
De håller väl ju på med så mycket konstiga saker, målvakter i allmänhet, va? Så att...
Jo, därför var jag ju ganska imponerad utav Ismo, som ju, visst är det så han kallas, Ismo. Mm. Att han verkade helt obrydd. Det var liksom inga gester att hålla på och peka och hela den här grejen, utan han stod där och så gick han rätt på varenda straff. Så att det var faktiskt ganska imponerad. Men Jocke, du då, som skiter fullständigt i både Bayern och Malmö, tänkte jag säga. Men hur upplevde du den här finalen?
Alltså, det som man absolut ändå måste någonstans lära sig, att vill man se en ganska tråkig fotbollsmatch, så ska man ju se Bayern mot Malmö på Tele2.
Ja, det är inte de sexigaste 210 minuter vi har sett.
Det är någon sorts motpoler som tar ut varandra. Nej, jag vet inte. Det är väl klart att det är klart att det blir så extra mycket när det är en final och mycket står på spel. Men det blir ju alltid, som det ofta blir i upphåsade matcher, så blir det ju lite pyspunka på själva underhållningsvärdet fram tills det blir träffade i alla fall. Då.
Ja, jag håller med.
Jag satt och klippte podden i tiden när jag skulle kolla matchen. Och jag kom på mig själv med att titta för lite för mycket i datorn faktiskt. Så att, men där får de steppa upp dem.
Jag menar, jag som AIK var ju ganska tydlig innan med att jag ser gärna att Malmö vinner den här. Nu när det ser ut som det gör, och att Bayern ändå är liksom precis nu i gränslandet, får man ändå säga, till att vara en klubb som inte bara är där uppe utan som också börjar vinna saker, och det här hade kunnat vara ett steg i rätt riktning och hela den grejen. Det var ju en viktigare final, alltså Malmös, det var viktigt för Malmö med tanke på resultatraden i ryggen, men man har redan Europa, man vinner SM-guld, man har hela den grejen.
Framförallt var det viktigt att slippa det här 34 åren counting.
Så är det ju också. Liksom. Men jag menar, för Bayern så var det ju verkligen så här, det är en Europaplats, det är en titel. Det kryllar inte av Europaplatser och titlar hos Bayern genom åren. Så där är det nog ännu viktigare för framtiden i alla fall. Malmö hade man ju någonstans vetat om att så här, ni studsar ju tillbaka och ni har ert kval och hela den här grejen. Vart fan var jag på väg med det?
Du skulle fråga mig.
Just det.
Vem håller du på av Malmö och Bayern?
Ja, men vilka ville du skulle hålla i eller vinna den här?
Av samma anledning, fast på ett annat sätt då, så hade jag hellre nog tyckt att Bayern skulle vinna, för att hellre Bayern i Europa än Elfsborg för oss, som är mer av en, alltså Elfsborg är mer av en lokal konkurrent för oss, så att säga.
Så blir det ju.
Så att av den anledningen, men det är ju inga stora grejer. Så, sen så tror jag också att så här, det hade kanske varit skönt att fortsätta Malmös lilla kräftgång.
Det lilla spöket de har.
Ja, och lite snack som kommer här där om att Milos skulle sitta löst och sådär. Det hade ju, sånt är ju alltid kul att följa för mig.
Josip,
jag behöver sånt.
Räddar han hela, liksom, är hela våren räddad nu?
Nej, alltså räddad och räddad.
Om vi torsk här. Det hade kunnat ta ganska bra fart på den här elden.
Ja, då hade ju folk börjat hämta Magnus Persson 2018-referenserna lite för tajt. Men samtidigt, alltså, jag hade den diskussionen liksom både innan finalen.
Jag trodde jag skulle säga att de skulle hämta Magnus Persson.
Nej, men, det hade varit sjukt. Alltså.
Vi ringer
MP.
Nej. Men jag hade den diskussionen redan liksom efter Bayern första matchen. Och då snackade vi också om att han har köpt sig tid genom att alla de här skadorna kom samtidigt. Det hade varit en värre grej. Och Mange, om vi bara jämför med Mange då, han hade i princip en skadefri trupp, kanske en, två borta, men lyckades ändå se ut som det gjorde med de resultaten som var. Han är här, 9 man borta, med allt vad det innebär. Och sen att de har kommit tillbaka sakta men säkert, att den här listan har kortats, och att det var någon som drog den här efter matchen igår, någon sån här Hareide-parallell, att han lyckades få tillbaka de, bortsett AC, men de viktigaste spelarna vid exakt rätt tillfälle, och toppade då mot Bayern i cupfinalen, löste det, och då är det bara så här, ja. För att lika mycket som det blev en vändpunkt liksom, att nu, okej, nu har vi vunnit, vi har dem i ryggen, nu går vi vidare, och nu börjar det roliga för många av de här spelarna, så är det också att hade det varit torsk där, då hade det nog knäckt, jag är helt övertygad om att det hade knäckt den gruppen rejält när det kommer till självförtroende och stämning i omklädningsrummet, träningar, hela den grejen. Så nu är det någonting, istället för att hänga i grupperingar och skylla på varandra och peka hela tiden, så är det nog mer att man nu har någonting att enas kring.
Gjort något tillsammans, vunnit.
Exakt, och det kan nog i de här sammanhangen bära nog ganska mycket längre än vad man tror.
Så därför har du fel, Svanen.
Nej, en detalj också innan vi går vidare. Det som gjorde mig nervös inför straffläggningen var hur jag såg hur lagen ställde upp sig. Att Bayern, alla liksom höll om varandra och det var liksom tajt avstånd och det var verkligen så här, vi vinner och förlorar som ett lag. Där borta var det någon som hängde runt, någon som inte, någon som hängde med knäna, bla bla bla. Förändrades väl lite, det hängde kvar.
Älskar sådana här spaningar för övrigt.
När Peña missar straffen, då är det direkt liksom ögon upp i himlen. Men hur allting också vänder när Ismo räddar. Och då går Malmö och bara, okej, nu. Vi är tillbaka, liksom, det finns ingenting som kan hindra oss nu från att inte ha en chans. Från att gå från, som du säger, hopp och förtvivlan.
Ja, men vi vann ju, det var ju någon som radade upp våra troféer här i år. Och det var ju Valborgsmästare och vad fan var det mer?
Slantsinglingsguld.
Ja. Ni har väl någon form av bollinnehavstitel också?
Ja, exakt. Det var ju tre titlar. Och då stod ju de, alltså det blev ju... Jag vet inte om ni såg Jahas liksom firande med de här så det blev ju en jävla seger där. Så alla pumpades ju igång liksom, inför straffläggningen också. Så det kanske var lite liksom falsk trygghet där också.
Vad man måste.
Ja, det är ju så. Precis. Exakt.
Och den hade ju slagit, alltså du vet, hade Bayern vunnit den här straffläggningen, då hade ju den där vevats som en sån här, kolla hur viktiga supportrarna är. Vi visste att det var klart redan där. Ja, men det blev ju tvärtom. Alltså, så är det ju. Så
då hade det ju nästan blivit en grej varje gång det är straffläggning. Ja, nu är det slantsinglingar. Vem vinner liksom? Ja.
Hörrni, vi kan väl gå vidare med lite av de stora snackisarna som har varit, för att det var ju dels då, ska vi börja med slutsignaler? Alltså den definitiva slutsignalen när det blev kaos. Det var väl, alltså på ett sätt förståeligt. Kuppen har blivit någonting som man ju faktiskt tar på allvar, och det är ju någonting som det här bekräftar att det tar, det är känslor på riktigt som spelar in. Men det är ju på många sätt och vis det absolut sämsta som kan hända med tanke på kampen som har förts mot villkorstrappan, att folk inte kan acceptera en förlust. Och från Bayern-håll så får du väl inleda. Hur uppfattade du liksom det som händer när straffavgörandet är finito?
Alltså jag tror att det är otroligt mycket, alltså på de här grabbarna eller på de här individerna eller vad man nu säger, så är det ju otroligt mycket känslor som liksom, vad ska man säga, bubblar över för de här personerna, liksom ilska och liksom och jävligt mycket trötthet och så vidare, och sen ska de då in och liksom hämnas på de här. Jag snackade med någon polare som sa liksom att han förmodligen såg de här grabbarna som jäkligt unga. Alltså vi snackar liksom tonåringar. Och liksom också har blivit hetsade av de äldre. Liksom på något sätt att så här, nu får ni visa liksom vad ni går för. Ja. Lite prospect liksom grejen. Mm. Vilket också är jävligt sorgligt liksom, att det är unga grabbar som äventyrar både sig själva och sin liksom, det rättssystem för det, de själva. Liksom,
ja, och det är något som kommer straffa alla supportrar.
Och straffa alla supportrar och får det se jävligt dumt ut för Bayern. Så att det blir ju... Jag tycker det är jävligt sorgligt att inte kunna stå upp, brösta den här förlusten och liksom låta Malmö ta det här guldet som faktiskt de gör. Det blir liksom otäcka scener. Det kommer in, det är en jag fastnar på från läktaren. Det är den här killen som håller någon jävla metall plåtstol i handen liksom.
Fotografstol tror jag.
Ja, precis. Och bara liksom, man ser liksom, han skiter i att det är 30 lax på läktaren liksom. Och alla tittar. Han ska mot Malmö-klacken och träffa någon med den här liksom. Vilket bara är idiotiskt, för det där nätet kommer man inte över ändå. Men så här, det blir liksom en sån aggression som är obehaglig och helt utan konsekvenstänk. Alltså om man tittar liksom på det som hände på planen just. Men sen det sorgliga och ganska patetiska i det hela, det är ju också att när polisen sätter in sina trupper liksom och går in med hundarna och allting, hur de bara vänder liksom.
Ja, det är löpet in i lilla råthålet igen på något sätt.
Ja, det är lika snabbt tillbaka.
Ja, och de dragna batonger, det är klart som fan de inte vill åka på en smäll av det här, men de vet ju också att så här, blir jag tagen nu, då blir det förmodligen inga matcher för mig.
På ta
liksom. Och då är man tillbaka upp på läktaren, man är maskerad och det sitter fullt med barnfamiljer på läktaren. Det är ju en fin, jävligt härlig dag för Hammarby-supporterna att gå på fotboll som jag tycker blir... Ja, men, som sagt, det handlar om individer och det finns säkert grejer man kunde göra, men det känns lite som... Ja, det är lite pinsamt liksom.
Sen är det ju, det ska ju sägas också, känga till dem givetvis, men också känga till arrangörer som väl i det här fallet är förbundet, va?
Ja, men
är att, så här, det... va, hur kan man inte, när du får det, du får också 120 minuter, du får ganska tydliga pauser där det går att ställa ut polis och ordningsvakter som bildar någon form av liksom, någon form av block för att det inte ska ske. Sen är jag såklart för att vinnande laget ska få göra någon form av pitchning, men att den inte kan vara en kontrollerad pitchning, är ni med? Så att de som har torskat hålls borta från planen, de som vinner släpps på, men kanske upp till mittcirkeln. Det finns en spelartunnel på mitten. Varför är man inte liksom sjukt snabba på bara... Och man vet ju vilket håll straffarna slås emot. Det hade varit ganska enkelt att bara spärra av mittplan. Men alltså, ni kan inte nå varandra. Punkt.
Jag håller med. En liten grej, en liten detalj, om ni minns det från igår. Innan det börjar närma sig slutet, då bildar de ju en mur runt Malmö.
Bortaklacken.
Ja, bortaklacken och hörnan. Men så kollar man mot Hammarby-sidan.
Helt tomt.
Det är helt tomt. Det är en knubbig ordningsvakt där. Det är någon fotograf. Det är någon bollkalle liksom.
Även de hade räknat med Bayerns seger, med andra ord.
Ja, men det var som att säga, okej, nu ska Bayern springa in här. Folk började röra sig neråt och allting. Men det är inte en enda vakt runt omkring. Så där har vi ett hål i arrangemanget och planeringen.
Och ett extremt sjukt då, för att det exakt det här har ju jag varit med om själv när vi vann kuppen på Friends 2014. Då är det precis det här som händer. Alltså borta klacken får, alltså, som det ju blir då,
yeah,
får pitcha. Och det, ja, då blir det stök. Och så, i det här fallet så är det på Bayerns hemmaplan också. Så då finns det ju den här, ska de få stå och fira nere på våran jävla gräsmatta faktor som jag tror är väldigt utlösande i ett sånt här
fall.
Det
tror jag definitivt, att det svider ju något oerhört.
Och precis som då så är det så att de kommer på, ja just det. Det här kan ju hända nu. Ut med poliserna där efter liksom allting.
Ja, men nej, det är ju... shit has already hit the fan. Då är det så, liksom, det är över.
Så jag menar, om man sitter i ett matchmöte innan en sån här match, så måste man väl ändå ha uppe båda scenarierna att okej, Malmö kan vinna och Bayern kan vinna. Om Malmö vinner gör vi så här. Om Bayern vinner så
och
gör vi så här.
Och blir det straffar så gör vi så här. För att jag menar, det är inte så att det stör... Det hade ju inte stört straffarna ifall man hade satt ut folk.
Det hade nog räckt att visa upp ett par poliser där. Ja, med tanke på hur rädda de var för poliserna. Sen när
det väl, och jag menar, det sportsliga är ju så pass centrerat på 11-meterspunkten och det ena målet. Mm. Att då liksom poliserna står och gömmer sig i... Sen ska man absolut väga in den här provokationsfaktorn. Att vad gör det ifall man skickar ut poliser för tidigt? Kan man då trigga en stämning och hit och dit? Men så som utfallet blev nu så får vi ju bara konstatera att det blev inte bra, den taktiken de hade. Men hur uppfattade du hela situationen, Josep?
Ja, jag stod på borta övre.
Inte jättenära att pitcha, va?
Nej,
det var inte du som hade kilt på dig. Jag såg någon med kilt i publikhavet där.
Som verkade vara publikvärd. Han klev ut och liksom manade folk och styrde och ställde.
Han hotade mig och drar upp den, va?
Nej, det var så långt borta från pitchning som det överhuvudtaget var möjligt. Nej, men jag, lite som Matteo inne på, jag reagerade väl precis på att det var helt tomt på andra sidan. Och det som man visste skulle bli knas, att om Malmö vann, det är ju inte så att spelarna instinktivt hade sprungit baklänges.
Man jublar ju liksom.
Och det märkte man ju. Ja, alltså, det tog ju dem kanske 20 sekunder innan någon utav, jag vet inte om det var Ola eller någon, som började peka att så här, hej, vi drar till andra sidan. Exakt. För här blir det knas.
Exakt. Och det var väl, om man ska hitta någon utlösande faktor av allting, så tror jag faktiskt att det var just det. Att det var liksom the trigger point, att okej, kolla, de står här och firar, de är jätteglada. Alltså, nu, jag kan inte hålla
på vår hemmaplan.
Ja, hela den grejen. Och först då fattar ju folk att då börjar de skiter ju spelarna, så de börjar ju springa åt andra sidan, för att de, alltså, det är på väg folk in från Malmö håll också, liksom från nedre.
Det kändes ju inte som att målet för de som kommer från Bayern håll var Malmös spelarna.
Nej.
De sprang ju nästan på två fronter. Malmö sprang ju liksom spelarna sprang på vänsterkanten och Bayerns gubbar som kom in där sprang på högerkanten. Så det var ju verkligen...
I detta så tycker jag ändå att det är viktigt att man poängterar det. Jag tror inte att det någon gång var fara för spelarnas säkerhet.
Absolut inte.
Det har jag väldigt svårt att se faktiskt.
Helt övertygad om.
Även om det inte är så här. Det är inte bara...
Det är ingen bekväm situation.
Klipp inte ut bara det nu.
Nej, alltså...
det vet vi andra medier som jobbar på det sättet.
Ja, om vi säger säkerligen ingen bekväm situation, men ingen fara heller för dem.
Nej, och jag är helt övertygad om att det här som både Rickard von Yxkull och alla andra är inne på när de pratar om arrangemanget, sånt som också, som vi sa, var förbundets grej, att alla som pratar om det och hade någon form av ansvar, det blev inte rätt den här gången, men hur de agerade liksom under den här korta tiden när det väl började bli knas, var också att så här, det gick så fruktansvärt mycket smidigare att både få tillbaka dem, när liksom Bayern sprang tillbaka av sig själva och liksom folk motar upp, polisen tryckte fram lite med hjälp av våningsvakter och folk gick alltså i promenadtakt upp tillbaka på Malmöläktaren också. Så att det är liksom en, hur ska jag säga, en naturlig deskalering, för att använda myndighetsspråk, som kunde sluta så fruktansvärt mycket värre. Så att kontentan blir då, det var nog värre, eller det såg värre ut än vad det faktiskt var.
Så det kan vi nog också säga. Sen var det ju inget MVG från arrangören här, utan, men det hade absolut kunnat bli väldigt, väldigt mycket värre ifall absolut. De inte hade varit snabba in.
Men just arrangörsgrejen också, det finns nog mycket saker att tänka på där som man kanske inte såg i bild, för att man har haft lite koll på att det har ju funnits en hel del blandade sektioner också, där det sitter både Malmö-supportrar och Bayern-supportrar. Jag tror av egen erfarenhet att när man är på match i Stockholm så förväntar sig Stockholmspubliken väldigt ofta att man ska hålla käften och sitta med mässan i hand. Ja, du vet ju du, vi var på match på Friends för inte så länge sedan.
Ja.
Och det är ju precis...
Tyckte jag ändå att du var ganska lugn.
Alltså, men så här. Att vara utagerande, visa känslor, skrika och gapa, det är så gör jag på match. Mm. Och så gör nog de flesta, eller väldigt många här gör det. På hemmaplan och på bortaplan. Men jag tror att Stockholmspubliken kanske är van vid att, som jag sagt, att vi håller lite lägre profil här. Och när Malmö då kommer upp och håller allt annat än en låg profil, så är det säkert sånt som också gör att folk lackar. De är inte vana vid att, vad fan, sitter det en Malmögubbe här 2 meter bort och skriker att min spelare är en horunge liksom. Det kan jag inte ta.
Nej, det är nog många utlösande faktorer som gör att det blev så här. Nu får man bara hoppas att de som är beslutande organ, polis som har jobbat myndighetstrappa, villkorstrappa och hela den här biten, kanske kan se det här som en enskild händelse istället för att bara, ja, då går vi tillbaks till det som var för något år sedan. För att jag menar, inledningen på den här allsvenska säsongen har ju de facto varit supportermässigt jävligt bra utan villkorstrappa.
Ja, sen har det ju kanske varit ett problem som ofta går, i svensk fotboll går i vågor, det vill säga väldigt mycket inkastade föremål. Och det har vi pratat om, vad det kan bero på, liksom att folk har varit borta länge och det är någon generationsväxling. Det är alltså, folk har inte det naturligt i sig lika mycket som det var innan pandemin att hålla band på sig själv på ett sätt liksom.
Folk har spelat så mycket paddel så de kan kasta
bättre. Ja, det är roliga kastarmar. Men skitsamma, vi släpper den. Det vart ju, nu blir det ju lite liksom slå på den som redan ligger, som har torskat finalen. Men det kom ju också ett par uttalanden igår som ju gjorde att man absolut hajade till. Ja. Och vi ska absolut inte älta Gurra Ludvigsson. Han har ju dessutom gått ut och sagt att det där kom ut fel. Det var inte så jag menade. Så att skit i det, men det som sticker ut är ju Jesper Janssons jävla varsnack. Vad säger du om den?
Alltså, jag kan förstå att han vill ha var efter den här finalen. Absolut. Sen blir det lite liksom, det blir lite pajigt att han, tycker jag, liksom går ut också med lite, alltså han får ha lite känsla. Det blir lite liksom, här kommer Bayern, vi förlorar finalen och nu ska vi ha var. Liksom. Det blir liksom lite för enkelt att skylla den här förlusten på det, tycker jag.
Är det tröjdragningen han menar då? Eller?
Ja, men jag tror även Selmanis mål. När han faller där liksom, ja. På övertid i första halvlek. Det finns väl en annan situation med Viljot som har pratats om lite grann. Han vänder bort...
Ja, exakt.
Och så vidare. Så det är klart att det finns situationer som VAR kanske hade kunnat skapa någonting annat för. Liksom så. Det som blir problemet här, det är ju att liksom han på något sätt är ansiktet utåt för Hammarby. Och för att bryta ner den här situationen så har ju liksom medlemmarna röstat och haft en omröstning om VAR. Och där har Hammarby gemensamt bestämt sig för att vi ska inte ha VAR.
Klubbens majoritetsägare, alltså ägarna, har sagt att Hammarby ska jobba för att vi inte får VAR i serien. Jesper Jansson går ut och säger, om man läser mellan raderna, vi borde skita i dem, för de är bara 120 högljudda jävlar.
Exakt.
Vi får bara ta ett beslut som är att vi ska ha VAR.
Precis.
Det är det han säger.
Absolut. Och då blir det liksom att han ställer sig högre upp än klubben, vilket också blir ett problem, speciellt i Hammarby. Som, där vi bygger mycket på medlemmar och den kulturen. Så det är ett minus till honom, att han kunde hålla på den. Han kan säga det till vem som helst innanför stängda dörrar, men att gå ut direkt efter finalen är ju klantigt. Även om jag gillar också hans någonstans ganska tuffa, raka vinnarmentalitet som han besitter. Och det kan man ändå gilla någonstans, tycker jag. Det som, vet man, ska man säga?
Men vänta, är det en vinnarmentalitet att vilja ha VAR?
Ja, men mer dålig, alltså mer liksom tjurskalle liksom, som kanske liksom...
Tjurskalle är ett bättre ord, skulle
jag säga. Ja, då kan man ju ta ett annat slag till det. Då kan man ju säga att bara domaren suger i så fall.
Ja, han säger istället också. Det är väl det jag tänkte komma in på, liksom att här, nu behöver domaren ett hjälpmedel här för att det ska kunna klaras av. De har fått mycket kritik i år, domarna. Det känns som att det är inte bara Hammarby som har gått ut och kritiserat dem. Men det är också precis som, om vi inte ska älta Gurra Ludvigssons liksom sur, så är väl också det här en handling i affekt, i jävligt mycket besvikelse från honom.
Ja, men det säger mer om vad han egentligen tycker, skulle jag säga, än vad Gurra Ludvigssons grej.
Nej, precis, men
Jesper Jansson har väl inte här, liksom. Jesper Jansson har ju inte varit ute i efterhand och sagt sorry, det här kom ut fel. Nej. Det har ju Gurra Ludvigsson var ju inne på, att så här, jag läste och såg själv min intervju och kom på att nej, det är väl klart att jag hellre vill vinna finalen än förlora den. För det uttalandet var ju bara... Det blir ju magstarkt det Ludvigsson säger. Men nu, det behöver vi inte älta i och med att han själv har gått ut och förklarat sig och sådär. Men Jesper Janssons tycker jag är... Jag tycker att den är jävligt allvarlig. Mm. Alltså att gå ut och säga att från hans håll som är sportchef i klubben, så vill han gärna gå emot medlemmarna. Mm. Det tycker jag är otroligt.
Exakt. Och sen går ju liksom Bajs ordförande ut och försvarar honom också. Att vi jobbar med liksom en demokratisk hållning i klubben, där alla inte tycker lika. Jesper Jansson tycker så här. Så det är också, vad ska man säga, ärligt på något sätt. Liksom att han går ut med det. Sen är tajmingen jävligt dålig. Och
Ordvalen,
ja, absolut.
Alltså, man hade ju inte haft något problem om Jesper Jansson sa, för min personliga del så vill jag ha VAR. Mm. Men jag jobbar i en förening där 51% ägs av våra medlemmar. Hammarby som förening vill inte ha VAR. Mm. Så det är bara för mig att acceptera det. Men hade det varit för mig så vill jag gärna ha VAR. Det tror jag att alla hade sagt, okej, fair enough.
Det är exakt det som von Yxkull säger. Jag ringde honom i förmiddag och pratade just om det här. Och han säger exakt så. Han bara, vi tjänstemän i klubben.
Som Jesper Jansson inkluderat.
Inkluderat. Han bara, vad vi tycker om den här frågan är helt irrelevant. För att det finns ett årsmötesbeslut. Det är klubbat och det är det vi måste utgå ifrån. För att liksom, vad var det? Han tog i ganska hårt och sa liksom att Hammarby kommer gå i döden för föreningsdemokratin.
Mm.
Alltså så. Och det är väl precis det man vill höra i ett sånt läge. Eller ska höra. Eller nu resonera. Jag fattar.
Han agerar alltså, ju inte som privatperson.
Nej,
i det
han, alltså Jesper Jansson agerar i väldigt mycket affekt. Det är uppenbart. Mm. Alltså liksom både i när han säger det och liksom i efterhand. Men att det finns liksom folk som nu har det gått 24 timmar liksom, mer eller mindre. Men att folk är så här, okej, okay, som von Yxkull, att han fattar att okej, okay, det är liksom, det spelar ingen roll. Han kan ha sagt det och jag köper väl det någonstans också att han tycker så. Och alla har rätt att göra det.
Absolut. Och men jag tror att det är väl det där som jag tror kan bli problemet och utmaningen för honom nu. Det blir intressant att se hur han kommer tillbaka och vinner föreningen och medlemmarnas liksom support igen. Eller om man ska säga. Eller liksom får in
ja, men någon form av förtroende behöver ju vinnas tillbaka här.
Ja, precis. Och jag tror att det är väl det där kanske som är skillnaden mellan Jesper Jansson och Bajen. Att det är liksom... Här märker vi verkligen vart de står olika. Och har de samma ideologi och liksom vill följa det? Eller kan det här börja liksom göra att de skär sig mer och mer nu? För att inte, alltså han handlar väldigt mycket affekt, som Josep säger. Han vill ut i Europa, visa upp Hammarby. Liksom, han vill göra, som vi pratade om här om veckan, han är väldigt ekonomiskt orienterad i det här. Och liksom vill göra bra affärer och prata mycket om det. Och vill bygga liksom ett storlag liksom så. Jag vet inte riktigt hur han kommer tackla det här nu. Det blir väl intressant att se. Men han behöver ju i alla fall gå ut och göra någonting liksom för att ställa det här någonstans till rätta liksom. Och, att han följer.
Om Jesper Jansson går ut nu och ber om ursäkt och säger att det här jag sa nu, det var inte bra. Hur mycket tror man på en sån grej i så fall?
Men allt beror ju på hur han formulerar sig.
Exakt.
Om han bara bröstar det och säger, jag tycker personligen att det här var, och jag pratade i egenskap av Jesper Jansson, fotbolls
alltså, älskare
fotbollsmänniska. Men och inte som Jesper Jansson, sportchef Hammarby fotboll. Då är det mer, hur ska jag säga, då kommer folk köpa det mer på ett sätt, men då vet man i alla fall vad man har honom i den frågan. Sen är det ju liksom, och som sagt,
eller framförallt, och sen så här, tro på ursäkten eller inte, det vore passande med en ursäkt till Hammarbys medlemmar här. Ja, för det han, alltså, det han säger är att de här 120 på årsmötena, ja, de borde vi skita i. Mm. Det är det han säger.
Han ska ju be om ursäkt för att han agerar som privatperson, och det är extremt oprofessionellt det där. Nu ska vi inte strö med salt här. Det känns som...
ja, verkligen. Men alltså, det är ändå en viktig jävla... Det är en viktig fråga liksom.
Men grejen är att säga, jag kan säga så här, det var inte bara jag igår på läktaren som ropade efter VAR igår.
Stod du så här,
jag får ju något mess av folk och så här, vart fan är VAR nu? Alltså så här, jag tror att många, han var nog både bajare och privatperson igår när han går ut med det där. För det är klart som fan, ena sekunden, jag tittar mycket internationell fotboll, hänger med mycket där. Det är klart att frågan börjar komma upp i huvudet om VAR i Allsvenskan. Och jag tror att det kanske kan bli en seriös diskussion snart. Jag vet inte. Så jag tror att det där är väl ett mer sätt. Jag i alla fall ropar efter det för att det ger en fördel till mitt lag. Mm. Och det är väl det det gör för honom också i stunden.
Jag kan ta ett exempel på likvärdig liga där VAR har införts. Och där det bara blir ännu mer skit än vad det har varit innan. Det är Kroatien. Domarnivån som är så horribel redan från början.
Fler att muta
och så ska VAR hoppa in. Och det enda man pratar om fortfarande är, gjorde VAR rätt eller fel? Vem gav dem makt? Och sen så börjar med konspiratoriskt lagda. Aha, den sitter där idag i den matchen när den huvud... Så.
Vi ska inte diskutera det VAR för mycket. Däremot så vill jag bara slå ett slag för min idé genom att införa det, men bara på offside. För det är ingen bedömningsfråga. Det är liksom, dra linjen, en offside eller inte, ja eller nej. Annars så ska ju den där jävla Selmani-touchen eventuellt på Hadzika Donic, den ska ju bara bedömas igen. Och jag menar, säg att han hade dömt mål igår på Selmanis bortdömda. Då hade ju Josip suttit här och bara, han är ju på honom. Blås. Alltså vi hade ju haft samma diskussion, att domaren är usel, hur kunde han döma sådär? Så att de här bedömningarna, de här bedömningsvar, lägg ner det. För det kommer aldrig bli konsensus över den typen av domslut. Däremot saker som är liksom clear cut case. Goal line technology, ja tack. Offside-granskningar, ja tack. För det är ta mig fan svart eller vitt. Det är rätt eller fel, det går liksom inte att bomma
Hansen
dem.
Hansen också
att,
eller?
Nej, bedömningsfråga.
Ja.
Det är olika varenda jävla gång. Sen visst, ja, alltså, det finns ju
100 exempel.
Det finns ju extremfall som är typ AIK-Bayern-derby där det är såhär, nej, det är ju inte straff. Men jag menar, då ska de sen granskas. Tog den på biceps eller var det lite mot armväxeln? Eller var det kanske axeln?
Det var 2 centimeter mellan axeln och sidan.
Sen ser du, linjerna i realtid på, som AIK älskar att kalla det, mediakuben. Tittar du där uppe,
som AIK älskar du
säga. Nej, jag älskar att kalla den.
Jag gillade passningen.
Ja, jag gillade den också, bara att den var oväntad.
Aktuella odds, jag ser inte på mediakuben. Man bara, fan, är jag på hockey eller skitsamma.
Där har vi något som inte ni har, va? Mediakub.
Skitlugnt för min del.
För att fortsätta den här superfräscha veckan med både konstgräs och VAR. Men domaren har ju faktiskt varit lite för pro-VAR, eller? För att de orkar ju inte mer allt jävla jidder som
de
kommer från alla håll.
Det
då kan de softa liksom.
Vill du gå 2 mil till jobbet eller vill du åka med privatkort? För, liksom.
Ja, det är ungefär den diskussionen. Har vi något mer att säga om den här jävla cupfinalen eller? Josip, hur var kvällen liksom? Berätta.
Kort. Hem, var det, sova. Jag började 7 i morse, så jag har jobbat.
Och du började 7 igår typ?
Ja.
Ja, så det, var det var
tidigt.
Kort.
Det var Jokes val där. Lättnad, pizza, sova. Det var bara hem och däcka. Men det var, jag passade på att smita inom, eller ta långa promenaden från Gullmars och hem över Söder för att verkligen titta, så det var tomt, och det var det.
Du gick runt och låste och larmade på gröna
järn. Nej, jag sket i det. Jag kollade mest på den här planerade guldfesten på The Baser eller vad fan det var ni skulle vara någonstans.
Så jag såg någon bild på en tom röd matta.
Ja, det var så här fina band och grejer. Så jag satt och gottade mig i 10 minuter. Bara satt och njöt och tittade, sen gick jag vidare. Sen var det bara, ja, det var bara hem.
Hörrni, vi får se hur mycket lättnad det blir i helgen, för då är det dags för allsvensk fotboll igen. Det ska bli skönt att släppa den här. Det har varit en ganska intensiv cupfinalsvecka ändå, får man lov att säga. Mm. Innan vi fokuserar på helgen som innehåller massa allsvensk fotboll, så tror jag att du Kalle har lite grejer du vill dela mer av.
Eller? Ja, men det har jag. Jag har ju kikat lite inne på Unibet faktiskt.
Lever katten eller inte?
Katten lever. Katten lever och nu, liksom? Mår otroligt bra. De har inte lagt upp några odds angående om min katt kommer att överleva ett tag till, men det hoppas vi väl på.
In med dem.
Ja, men jag var inne och kikade lite. Det är ganska mycket så här, det är ganska höga odds för morgondagens matcher. Vi har liksom Blåvitt Sundsvall, där Sundsvall 6,70 gånger pengarna att ta hem det mot IFK 1,53. Sen Mjällby Kalmar, det är ganska jämnt ändå. Mjällby 3,35, Kalmar 2,42 och krysset 3,20. Ganska höga odds ändå på alltihopa. Jag hittade ju en kanonmatch också som spelas idag. Har ju noll med allsvenskan nu, men det var ganska rolig i alla fall. Jag kanske går in och lägger lilla hämtmackan på vänskapsmatchen Turkmenistan-Thailand då, där Turkmenistan har 451 gånger degen då att vinna mot Thailand. Så där har ni ett litet speltips bortom på Unibet, om ni är över 18 och inte har problem med spelfrågor till stödlinjen.se.
Nu då så sätter vi punkt för det som var cupfinalen och så börjar vi sikta in oss på den allsvenska helgen. Hur är pulsen inför giffarna hemma?
Alltså, det är ju inte Turkmenistan vi möter.
Nej, det är det inte. Men
det är Thailand. Det är väl klart att det finns två sidor av det. Det ena är ju såklart den enorma pressen. Det ändå ligger på Blåvitt att vinna den här matchen nu. För om man inte gör det, då kommer det bli ett otroligt rörigt, stökigt, upprört uppehåll. Vilket är motsatsen till vad vi behöver. För om det skulle vara så att vi faktiskt lyckas slå giffarna, hamnar en poäng bakom Malmö FF i tabellen. Vad det nu är värt. Ingenting förmodligen just nu. Men och ändå får 3-4 veckor på sig och liksom bygga upp, åka på läger, få in harmonin, hitta liksom en gemensam modell i hela spelargruppen för hur okej, nu tar vi oss an höstsäsongen på det här sättet.
Alla krydda med något nyförvärv.
Alla skriver under på det, räcker upp handen, applåderar, kramas, blir fulla, kramas ännu mer och hela det paketet. Om man kan göra det med skjutsen av en seger och liksom harmonin och framförallt ej disharmonin som det skulle innebära och motsatsen blir av då. Det gör ju såklart hela världen och lite till. Liksom.
Men är det skönt att det är giffarna som står på andra sidan? Alltså med tanke på att pressen blir ju ännu större av att möta den typen av lag på hemmaplan. Att en poäng är ju verkligen noll poäng mentalt.
Alltså det finns ju ett kryss två i den frågan också. Men jag tror nog ändå att det är bra att möta ett så kallat sämre lag. De har ju inte rosat marknaden i alla fall. För jag tror ändå att det spelet som Blåvitt visade upp i andra halvlek i alla fall mot Elfsborg ska räcka ganska långt mot ett lag av Sundsvalls kaliber. Och de hade lite bortfall i trupp och sånt där också. Och är ju ett av allsvenskans sämsta lag. Det kan man väl säga.
Ja, det kan man definitivt säga.
Och de är ett konstgräslag och så ska de spela på gräs. Men jag förutspår ändå en väldigt seg och ångestladdad första halvlek. Det gör jag. För det kommer inte släppas på några ytor överhuvudtaget från Blåvitt, tror jag. Jag tror att man kommer verkligen se det här hårt jobbande laget som täcker liksom och inte släpper någon över bron. För det är ju det man ändå kan.
Men hur är du som hänger en del på Kamratgården och du som pratar med Stare åtminstone en gång i veckan, hur upplever du att, för att jag menar, vi pratade ju efter Sanna-incidenten och då var det så här, fan, du trodde att det skulle vara lite, ja, men lite så här deppig stämning eller lite tryckt stämning och hela den där grejen, det var snarare raka motsatsen, att det var en jävla energi och det var ett jävla go i laget. Nu har du ju tickat in ytterligare en förlust.
Dock den mest väntade förlusten på hela året såklart, men här får man väl också säga så att det är inte förlusten mot Elfsborg utan det är hur man genomför första halvlek för det.
Ja, och resultatraden dessutom.
Man kände liksom att på förhand, oj, här har vi ingen chans, och så blev det exakt så. Den känslan är ju inte kul.
Nej, det är den inte.
alltså de förstår ju framförallt hur mycket reaktioner, hur mycket besvikelse de kommer få över sig om de inte vinner den här matchen.
Mm.
Så det är väl snarare den som hänger över då liksom. Det blir ju Sum of All Fears. Var det inte någon film som heter det så?
Säkert. Jättedålig på filmer.
Säkert jättedålig film också.
Säkert. Och Stare då? Är han på gott humör? Eller känns han pressad? Eller stressad? Eller hur tolkar du signalerna du får därifrån?
Alltså han skojar ju inte lika mycket som han gjorde på försäsongsläget. Det kan man väl säga. Men det var för övrigt intressant. Eftersom man träffade honom så pass mycket både före säsongen och sen när liksom, 2 veckor innan så var det som att slå på en switch liksom. Och där är han ju liksom.
Mm.
Sen så är han nog en person som är väldigt bra lämpad och klarar av sånt här. För att han sköter det med en professionalism som man får kämpa för att bryta igenom fasaden på honom. Det får man göra.
Och från supporterhåll då, det är hemmamatch, det är en månads uppehåll som väntar, det är lördag. Som gäller, det vet vi att det kan vara ganska trevligt att gå på lördagsmatch 15.00. Förutsättningar finns så att säga. Men hur upplever du att stämningen är bland supporterna? Det enda man ser, ska jag vara ärlig och säga, är frisorga.
Ja, och det är ju också en helt egen.
Och han är väl dessutom skadad.
Ja, det sa mycket till mig igår i alla fall. Ja. Och så nu så såg jag någon som har varit på träningen och sett Sorga ser ut att starta i ett 4-3. Jag bara, vilken träning har du varit på? Men det kanske blir så då. Då har han lurat mig och
det gör alltså.
Får jag ge honom det? Det är en märklig grej ändå.
Snart är en poddspelare nära dig. Team Sorga.
Team Sorga.
Ja, jag funderar på om jag ska göra den podden. Jag och Sorga. Gör ett litet sidoprojekt.
Kläder och hårfärg.
Ja, och liksom exakt. Märkeskläder, märkesbilar, hårfärg. Hela den
han har någon ny gaddning också här nu.
Ja, en varje vecka tydligen.
Ja, och sen hämtar han hämtar Trowally på länk. Så går de igen så här Halls live. Så visar de upp sina såna Gucci och Louis Vuitton och såna flash.
Ja, jag tror fan vi har något där.
Det var typ en diamant med en krona på eller någonting.
Ja, och så några vingar.
Ja, på halsen också.
Den modesta stilen.
Ja, exakt.
Det var någon match. Någon match han var på, det såg ut som han hade gått in och blivit nedkräkt av en Burberry-butik.
Det enda som saknas är ju de upprullade Djurgic-shortsen.
Oh.
Sen är han ju klar.
Men de kör han på träning.
Ja, på det är fullt allvar. Ja. Och linne.
Nej, men jag tror att alltså, det är en konstig krasch av många saker som har fått det här fenomenet. För det första såklart, han ser ju ut som en duktig fotbollsspelare.
Han ser ut att vara bäst i världen.
Ja. Han kör på ett sånt, och han är också ganska liksom, energi. Och sen så tror jag det började med ett gäng supportrar som jag känner som liksom tyckte att det var kul. Nu ska vi, han är våran gubbe. Ja, men det kör ju till och med Gusten i Tutto. Liksom. Man vill att det ska gå bra för honom. För det ser ut att ha en jävla höjd. Men mest på skämt där. In med Sorga nu. Men det har liksom spridit sig.
Och jag, alltså, det har ju blivit en snackis.
Det är en snackis i chatten just nu också.
De har hittat hit också.
De vill fria honom, va?
Ja, de tycker också att han ser ut att jobba på ett lager. Det är inte en helt dålig spaning.
Men det är den tunna gränsen mellan fotbollsproffs. Så kan det också vara i verkligheten.
Ja.
Kommer han bli någon så här Will Griggs on fire-lirare typ, eller? Och bara så här, bara lite liksom,
men,
eller är
men
han
den ramsan, om man kör den ramsan man i år, då är man ju riktigt snett på det.
Hej! Ja, om man gör om en läktad snubbe, ja. Absolut.
Men vad gjorde, jag såg att Stare var i Norge här på någon match, jag vet inte, det kom upp.
Var det Vålerenga Lilleström eller?
Sarpsborg. Var han att kolla på. Ja. Tillsammans med Sig Torbjörnsen. Ja, nej, det är, vi behöver ju onekligen en vänsterytter.
Bara inte Anton Saletros går dit till. Nej, det fina jag, jävla Anton Saletros.
Det har jag svårt att tro faktiskt.
Ja, det har jag med. Han är ämnad för större uppdrag.
Nej, men så här, den här sorga grejen, det är verkligen ett jävla intressant fenomen. För jag tror att kanske 2% av de som skriver fri sorga har sett honom på riktigt.
Ja. Mer än på hans Instagram.
Liksom.
Ja, men det är hans Instagram man har sett. Och man tänker ju att det där ser så jävla bra ut. Alltså.
Ja, och sen så har han visst gjort lite mål och assist i U21-matcher.
Cool.
Det är svårt att avgöra liksom, vad den kvaliteten gör. Jag har ju sett honom bränna öppet mål från en meter mot Nordsjällan också.
Han gjorde väl 2 sådana va, på försäsongen?
Ja, det var en riktig sån. Men så här, och det ska man vara väldigt, väldigt tydlig med. Ingen vill hellre än jag att Erik Sorga ska komma in, göra mål, explodera och bli så bra i fotboll som han ser ut att vara på fotboll.
Jo, så Erik själv.
Ja, möjligen. Ja. Och hans tjej. Ja.
Ja.
Som för övrigt håller på med bitcoins, såklart.
Ja.
Det är skönt lite... när saker är som man tror att de ska vara.
Är han lite av en typ fotbollsinfluencer? Liksom den, alltså han bygger upp så här varumärken. Alltså, bara han gör några baljer så är det liksom... Han har ju 20% högre övergångssumma bara på grund av hans Instagram.
Ja, alltså han landade ju...
Bara håret.
Än så länge så kan man ju, så vill i alla fall jag som icke-blåvit supporter så fast att han hamnade ju i blåvit bara tack vare sin Instagram.
Ja.
Han ser ju så jävla bra ut.
Ja, istället exakt. För videojuggar så har han varit ute på Insta-ester.
Insta-ester. Det har vi, han är allsvenskans första Insta-est. Ja.
Det har vi avsnittsnamn. Alltså, ja. det är så många frågetecken som rätas ut nu helt plötsligt. Alltså, han tjej med bitcoin, blåvits NFT-satsning.
Ja, där har du ju den.
Det finns, alltså jag börjar så här se någon sån här fotovägg hemma med massa röda trådar.
Och, och vårt e-sportlag vann SM-guld då.
Du ser.
Knappra lite på tangenterna.
Firade i guldhattar på innerplan.
Du ser.
Det kanske är FIFA för er.
Ja, det är det ni ska köra på.
Det var ingen pitchning då från någon sida under den matchen.
Det är klart det blev ett spretigt svar på hur den blåvita publiken mår för den här matchen. Men det var här vi landade.
Dimridåerna, de jobbar vi. Ska vi ringa någon som vet?
Ja, vi ska ringa faktiskt en någonting som ni har enats kring i alla fall i blåvita led. Yep. Är ju att Kevin Jakob.
Så säger man hans namn inte honom själv.
Ja, han har ju faktiskt varit... Han gjorde en jättebra match senast och har ju kommit in lite grann som Sanars ersättare. Och han har ju studsat runt lite grann. Presenterade sig på allvar förra säsongen. Sen har det varit en del bänk och så, men nu verkar han vara inne i det. Och var som sagt en av kanske den bästa blåvita spelaren mot Elfsborg, eller?
Alltså svarar han inte bara för det. Där var han!
Där är tjenare. Han! Tjenare Kevin, hur är läget?
Det är bra, det är bra själv.
Det är bra. Jag lärde mig nyss att det är inte Jakob som gäller.
Nej, Jakob. Så enkelt som möjligt.
Ja, fan att man alltid ska krångla till det för sig själv. Nej.
Och då har Kevin det svårt jämfört med sin bror. För han heter nämligen Jakob.
Oh, nej, pappa.
Pappa! Sorry.
Det är ju sjukt mäktigt.
Med två olika stavningar också.
Det är jättemycket. Jag tror Classic. Att det är samma som Hen och Goitoms pappa, va? Tror han heter Goitom. Vilket det är ju mäktigt ju.
Med olika stavning.
Nej, det är samma. Det är samma. Du, vi sitter och pratar lite grann om matchen här som kommer. Att det är en del press på er att vinna den här matchen med tanke på att det har gått lite tyngre. Det är en nykomling som det har gått ännu tyngre för här på säsongsinledningen. Mm. Känner ni av den pressen inför imorgon?
Alltså när man spelar i en klubb som IFK Göteborg så är det ju alltid press. Och speciellt som du säger när vi inte har gått så bra senaste tiden. Så det är klart, det är en måste-match imorgon och alltså det är inte acceptabelt om vi går ut imorgon och inte vinner matchen. Så då blir det automatiskt press. Så vi får gå ut där och göra det bästa och ta hem 3 poäng.
För egen del då, ni torskade ju senast, men av det man har kunnat utläsa och lyssnat på Jocke och sådär så fick du väldigt mycket beröm för din insats. Många vill se att du nu fortsätter att få chansen i startelvan. Och du inledde väl som vänsterytter men hade väl lite grann samma roll som Sana har haft, att du får smyga in lite och sådär. Hur trivs du i den?
Nej, jag trivs bra i den rollen. Som jag sagt tidigare, jag är som bäst när jag får vara centralt i banan. Och från den rollen så kan jag röra mig inåt och komma in i de ytorna där jag känner att jag kan hota. Och det känner jag väl att jag hittar en bra balans i senast. Och även när jag senare slutet av andra halvlek spelade som in i mittfältare. Men sen var det tråkigt att det inte hjälpte laget få några poäng därifrån. Så det är väl det som är målet att kunna göra imorgon. Hjälpa laget ta hem 3 pinnar.
Det måste vara en konstig känsla ändå att du vet, laget går bra laget går dåligt. Men för dig själv så har det väl liksom en framåtgrej att det blir mycket bättre. Man får spela, man gör en bra insats och får kräll.
Ja.
Är det konstigt i huvudet när det blir så?
Ja, nej, det är klart det blir det. Men sen så är det är svårt att njuta av en bra insats om man inte vinner. Så det är väl, det förstör lite av det fina med att göra en bra insats. Så jag hoppas att det blir bättre imorgon. Och sen, ja, som sagt, det viktigaste är att vi tar 3 poäng. För nu har vi 6 raka utan seger och det är inte okej för en klubb som IFK Göteborg.
Vad är det som, innan vi blickar lite framåt igen då, vad är det som har gjort att ni har sex raka utan seger? Med tanke på att ni inledde ju så jävla bra med tre raka och hela den grejen. Men vad är det som har fattats, eller är det just det som har varit snackisar, grejer utanför planen som har stört, eller vad tror du att det är?
Nej, just det som har varit utanför planen tror jag vi som grupp har varit väldigt bra på att hålla utanför, och jag känner att vi har behållit fokus och haft 100% energi i allt vi gör, så det tycker jag att det har påverkat. Sen har vi har haft några tuffa bortamatcher, och sen har vi haft några hemmamatcher där vi känner att vi borde ha fått med oss vinst, men vi har inte haft marginalerna på vår sida riktigt, och sen har vi väl i vissa faser i matchen släppt in mål vid fel tillfällen, vilket har gjort att det har blivit uppförsbacke. Och då tänker jag på senast mot Elfsborg där vi släpper in i slutet av första halvlek efter att ha kommit tillbaka in i matchen. Och sen har vi, jag tror, tre eller fyra matcher där vi kryssar eller förlorar på grund av fasta situationer. Så det är sådana grejer som man kan störa sig på lite, att vi känner att det ska vi kunna göra bättre. Vi ska inte förlora en match eller kryssa en match på grund av fasta situationer, utan där ska vi vara starka, och det är de här små detaljerna som avgör om vi är över halvan eller som nu när vi behöver ta poäng för att klättra upp igen.
Hur viktigt skulle du säga att det är imorgon då? För att jag menar, jag vet att du inte vill tänka tanken så, men jag menar, om jag säger att så här, poängtapp imorgon och det är 7 raka och så en månads uppehåll. Ja. Det blir ett ganska mycket tyngre uppehåll än om ni vinner imorgon och känner ändå att så här, bra, ja, vi avslutar med en seger och så har vi en månad nu att blicka framåt här istället.
Exakt. Nej, det ska man inte säga något annat än att det är klart det är en otroligt viktig match imorgon, och vi måste vinna. Inget annat är acceptabelt, och som du säger så kommer det inte vara en god känsla att gå till uppehåll med 7 raka utan vinst. Så pressen är där och vi måste prestera under pressen, och det är det man ska kunna göra om man spelar. Det är en stor klubb som IFK Göteborg.
Bara pressen att få ha en skön semester måste ju vara göra att man tänder till som grupp, va?
Ja, den är väl där också. Men jag tror att, alltså, vi är alltid tända. För det tycker jag att det har varit ett problem sett över hela säsongen. För ibland vet man att man kan klaga på att det finns inte inställning och att det inte är det 100%. Men det tycker jag att det har vi 100%, och vi jobbar åt varje match. Och sen som du säger, imorgon blir det en extra morot att få in till semester med någonting bra i ryggen i alla fall.
Hyfsat skönt med lördagsmatch också vid eventuell seger, Jocke. Kan bli en kul natt på stan.
Ja, det är ju så vi har försökt sälja den i BB-bordmatchen då. Om folk eventuellt har tappat sugen efter 6 poäng utan seger, så har vi sagt. Men nu kan ni skita i fotbollen. Gå dit och ha kul bara.
Ja, exakt.
Så får ni stå för fotbollen, Kevin.
Ja, nej, det är vårt ansvar.
Men du, Kevin, jag undrar också lite grann. Att så här, du har ju varit anfallare, du har varit central mittfältare. Nu var det lite mer friare roll ute till vänster. Du pratar om att du gärna vill vara centralt i plan. Men är det som mittfältare eller är det som 10, 8, 9? Vart ser du dig själv? Ifall du själv får sätta ut dig på plan, vart vill du helst vara?
Alltså, den optimala positionen för mig personligen är ju att vara en av tre i ett tremanna mittfält. Men eftersom att vi spelar 4-4-2 och har gjort det nu den här säsongen, så är det väldigt flexibelt. Och jag känner att det är nog olika från match till match där mina egenskaper passar. Senast mot Elfsborg så vet vi att de breddar mycket och går med sina kanter. Och sen kände vi att det var yta runt deras mittfältare, så då var det en bra match för mig att komma in där i den ytan. Men även som mittfältare då, som jag var i slutet av andra halvlek när vi behöver jaga mål, då jag har mina främsta egenskaper i offensiven, kanske inte lika mycket i att täcka ytor som central mittfältare. Så jag tror det är lite beroende på matchbild och så, men centralt i banan. Sen om det är droppande som anfallare eller inåtgående ytter, det spelar inte så stor roll för mig.
Okej, du, en annan grej då. Du kommer säkerligen inte svara på det här, men Jocke hade fått några rapporter här från någon, jag vet inte om det var någon på Twitter, om att det var 4-3-3 på träningen med Sorga på topp, och då kanske Kevin Jakob är på mittfältet, men kan du bekräfta eller dementera en formationsförändring? Det hade ju varit sensationellt i så fall.
Nej, det kan jag inte säga något om, det får vi vänta och se imorgon.
Okej, men du, hur ser Sorga ut då? Många IFK Göteborgs supportrar skriker ju på att de vill se honom spela. Hur ser han ut?
Nej, alltså, han tar steg och han kommer in mer och mer i att komma till Göteborg och komma igång här. Och sen tycker jag att det visar sig på U21-matchen också. Han är bra i boxen och en bra boxspelare som är farlig när han får bollen där inne. Så det skulle jag se i hans främsta styrkor.
Fan vad spännande.
Jag hade velat se den hårfärgen på dig också, Kevin, någon gång.
Det kommer.
Snart så.
Man måste göra lite mål först, sen kommer det.
Det skiter ju sorg i.
Om det blir mål imorgon, får vi se den lilla blonderingen under uppehållet då?
Det kan vi faktiskt säga.
Har han dyrast garderob i laget?
Ja, det tror jag. Jag tror han har en outfit som är dyrare än alla andra.
Ja, det är underbart. Jag älskar Sorg. Jag hoppas få se honom mer. Du, stort lycka till och stort tack för att vi fick ringa och
tack
prata lite
mycket
med dig.
Tack själva.
Kör hårt.
Hej.
Ha det bra.
Alla trevlig kille, Kevin.
Ja, men han är rolig.
Ja, jättefin. Nu kommer man att jobba kassen.
Ja, gud.
Alltså, undrar om man kör skägget då också. Ja, det hade ju varit att ta det ett steg längre.
Man får inte börja med bitcoin bara.
Nej,
låt bli det för i helvete.
Vilket? Bitcoin eller blonderingen?
Bitcoinen. Blonderingen ser vi mycket gärna.
Ja, det hade faktiskt varit fint.
Och om Sorga går in och gör mål då? Ska vi sitta här allihopa med den blonda nästa gång? Jag får jobba då.
Ja, då får du jobba. Jag får jobba också här.
Men det går med målarfärg som de gör runt Friends.
Ja, exakt. Du får låta skägget växa och blondera skägget i så fall. Ja, det hade varit något.
Det hade sett för jävligt.
Ja, det hade sett.
Hade åkt in bara det.
Ja, det hade inte sett bra ut alls. Vad har vi mer för matcher att se fram emot i helgen? Vi har Degerfors mot Malmö FF. Det här brukar ju vara... Ebbe var inne på det tidigare. Det är ofta de här matcherna som är jobbigast för Malmö att tända till i. Det märkte vi om inte annat. Värnamo borta som en låg mellan AIK hemma och Blåvitt hemma, om jag inte minns helt fel. Mm. Och då vart det ju också poängtapp.
Mm. Ja, det är bara att rida ut bakfyllan fort som satan. Det är liksom inte så mycket mer att göra åt. Men det är det vi var inne på tidigare.
Var har vi AC? Förlåt.
Ingenstans.
Saudi.
Nej, han och Levicki kommer inte spela på den här sidan uppehållet i alla fall. Men det är ju, alltså, som vi pratade om innan, om det var Värnamo däremellan de två matcherna, men alltså just cupfinalen och att man tar med sig allting därifrån, så blir det ska under normala omständigheter gå bara farten, att de är ändå kvar i Stockholm, de hänger ihop, de pratar av sig kring det här med finalen och liksom landar någonstans och sen åker till Degerfors och sen är det semester. Så jag tror och hoppas att de går ut med liksom med flaggan i topp inför uppehållet.
Och för Bayerns del så väntar ju, på tal om lurigt då, alltså 120 minuter i benen, 0 gjorda mål, strafftorsk framför hemmapublik och så Värnamo borta på Finnvedsvallen.
Ja, nej, precis.
Den är läskig.
Ogillar han inte Jonas den?
Vad sa du?
Den ogillar han inte.
Nej, han gnuggar ju händerna.
Nej, men det blir intressant att se framförallt hur, alltså, i och med att skadeläget ändå är bra och liksom truppen verkar vara ganska intakt, handlar det ju mest om att tända om. Och jag tror att om man tittar jämfört med Malmö, så tror jag att vi har en liksom, jag tror att vi har en lite större utmaning just att tända till här nu. Vi ligger i topp, alltså liksom, det går bra i allsvenskan. Det blir intressant att se framförallt liksom hur tagningen kommer vara, hur spelet kommer rulla, att vi fortsätter på den här banan och liksom inte kanske fastna för mycket i det här liksom Selmani uddlösa Bayern, utan att liksom förhoppningsvis kanske vi får en catch-up-effekt mot Värnamo. Men såklart måste vara på hugget där. De kan ju stöka till det också.
Jag ser.
Det har vi ju sett.
Men det är ju en tuff match både mentalt och fysiskt. Ja. Alltså med tanke på 120 minuter och med tanke på att den där torsken betydde ju rätt mycket. Alltså cupfinalen förra året vanns utan publik. Nu torskar man framför sin egen. Det är missad Europaplats. Alltså det är rätt mycket som studsade fel där.
Ja, men nu är det ju bara allsvenskan vi har. Och de måste tillbaka in i liksom det här allsvenska liksom medvetenheten bara totalt nu.
Och det
liksom
blir ju inte mer lugnt då än Värnamo borta.
Nej, så är det. Men jag tror att de också kanske längtar efter en semester precis som alla andra. Att de ser det här lite som en minifinal inför det. Och det tror jag är sjukt viktigt. Kan vi ta 3 poäng där och gå in i ett fönster där vi kanske kan spetsa någonting och så vidare. Så...
Och troligtvis tappar Williot. Mycket talar väl för det?
Ja,
eller?
Mycket talar för det, beroende på lite liksom, våga Jansson släppa honom nu? Och så han gick ut och sa att vi inte behöver sälja Williot hit och dit för att lugna folk. Men det är klart att alltså, ett tapp där, en missräkning poängmässigt och en eventuell spelarförsäljning av Williot, kanske Geas också.
Ja.
Så såklart att det kommer börja bli svettigt runt Årsta. Liksom.
Light-versionen av Blåvitts läge, så att säga.
Ja. Vi hoppas ju på att Travalli inte tar semester och jobbar igång där nere på Årsta.
Det behöver han sannoliken göra. Inga jättestora matcher som avslutar den här allsvenska våren. Det liksom närmsta vi har är väl Peking-Elfsborg idag, som ju är det fortfarande ett vänskapsmöte mellan
badhusderbyt.
Ja, exakt. Men är de fortfarande liksom homies? Är det någon som har koll på det?
Jag vet inte.
Kan chatten eller folk som lyssnar höra av sig och kolla ifall det är fortsatt är allsvenskans enda liksom friendship? För det har vi väl aldrig haft tidigare internt.
Ja, jag har hört någon förklaring kring det här om att det bara skulle vara employ-bild, men internet glömmer aldrig.
Den var kul.
Den var rolig.
Jätterolig.
Men sen att kontentan var att det skulle vara lite fräckt. Jag tror det är så personliga kontakter och folk som har polare sen innan. Det är den storyn man har fått.
Okay. Brothers in plastic, så att säga.
Alla halmstrån är bra. Halmstrån, eller hur, Kristoffer? Alltså
det greppar så många halmstrån nere på västkusten just nu. Hörrni, vi avslutar dagens avsnitt med att ringa upp till allas våran favorit Nordin Gerzic. För han var taggad när han skulle få prata. När jag sa att du skulle komma hit, Jocke, då blev Nordin ruskigt taggad på att vara med. Så att vi får se ifall han svarar här nu också.
Jag svarar.
Ja, men det är klart att han är med. Bilden är pausad hos dig, Nordin, men jag hör dig i alla fall.
Det är bara för att jag går... finns det en möjlighet att ni ringer mig om typ 4? För jag sitter i bilen. Jag är precis framme vid sommarstugan.
Åh, sommarstugan.
Lilla bild på sommarstugan vill du ha då?
Ja, exakt. Då vill vi ha en house tour.
En cribs ska vi sluta med.
Okej, vi ringer om 4 minuter och då kör vi Toto-svenskan cribs.
Jättebra.
Bra, hej.
Jag skulle åka på stora grillningen, sa han här. Så är det inte så farligt.
Nej, du kom undan snabbt där. Men fan vad spänd man är på Nordins sommarhus.
Ja, var ligger det ens?
Det är oklart. Frågan är om man vill berätta.
Det är också sån jävla... Vi pratade om rökridåer innan. Det är sån jävla rökridå att han säger stuga. Ja. Det är sånt jävla mansion.
Men här kommer vi kunna få kvitto då på hur mycket pengar en spelare som Nordin faktiskt har tjänat då.
Eller hur mycket Örebro har lagt som klubb.
Men allt kom från de 2 åren i Blåvitt.
Det var ju när ni var Real Blåvitt.
Jajamän.
Då var han är en utav era Galacticos. Det får du fan inte glömma.
Han lyfte en hög lön i Göteborg, va?
Det får man förutsätta. Ja. Pengar fanns.
Tydligen, för att det finns en sommarstuga att jobba här.
Inom parentes, stuga.
Ja, just det. Stuga.
Vi tror inte på torrdass, va?
Alltså, är det minst... Det lär ju vara liksom bastu minst. Kanske en iPad i väggen.
Ja. Mm. Pool, ja. Pool, ja. Sjöutsikt, ja.
Ja. Vattenskoter.
Absolut. Ja. 100 plus kvadratmeter, absolut. Ja.
Sjöutsikt är ju inte... Det är havsutsikt man vill.
Stort. Men det beror på vart liksom. Alltså en mysig liten sjö, det behöver inte vara... Ska inte underskatta det.
Det får vara ett högt berg om det ska vara havsutsikt i så fall.
Ja, men jag sa ju sjöutsikt.
Hur många, vad heter det, hur mycket kött kan grillen ta på en och samma gång?
Jätteviktig fråga också. Ja, det är ingen klotgrill vi pratar om här.
Nej, vi snackar 3 kilo minst.
Ja.
Fyrhjuling.
Nej.
Alltså platt-tvn är ju också lätt över 69,5 tum.
Ja.
Ja, ja. Spik.
Ja. Hemmabio.
Hemmabio. Mm.
Sonos i hela huset. Sonos. Hela huset.
Han ringer inte.
Han sitter och lyssnar på oss. Kalle, vad händer bort hos dig då? Vi kan ta lite kik här så länge.
Jag kan ta lite meddelande från våra sponsorer. Och det börjar ju fan bli sommar och sådär. Och börjar kanske bli dags att hänga in vinterkläderna. Då vill jag bara tipsa om att vi har ju en kod borta på nlyman.com där ni skriver Tutto20 när ni lägger er beställning i kassan. Där får ni 20% på... Ja, hela sortimentet. Man har precis släppt ett nytt märke som är inte helt 100 på mitt spanska uttal, men jag tror att det uttalas que será, será. Kan ni kika in lite grann? Så ja, det är ett hett tips inför sommaren. Och har man ont någonstans, vilket jag ganska ofta har, så är det skitbra att kolla på flowlife.com också. De gör ju såna här massagepistoler och du har också erfarenhet av den här lilla fotgnuggaren.
Ja.
Flowfeet, så kika in där också. Där har vi också en kod där jag tror att koden faktiskt bara är Tutto, och då får du också 20% på hela sortimentet och 10% på redan nedsatta varor då. Kika på det.
Köp inte katt.
Köp inte katt nu.
Helsingborg AIK spelar ju helgen också. Är man inte lite, alltså senast Jordan var där var väl när han vevade. Alltså då stod han väl i taekwondo-position. Måste väl ha varit det.
Kan ha varit, va?
Nu återvänder han. Och jag menar, det har ju varit stökigt på den arenan tidigare i år med, när Häcken var på besök till exempel.
Fan, han mötte inte dem i Peking, va? Det gjorde han inte.
Han åkte ju ur med dem.
Ja, men de hann inte komma tillbaka innan han var...
Jag tror inte det.
Nej.
Jag tror inte det.
Fan, spekulationspodden.
Ja, men alltså, jag bara tog den på volley. Alltså, gör han ett mål på dem framför deras publik, kan det bli stökigt då? Är du med på vart det vill komma?
Sannolikt.
Sannolikt, ja. Undrar vem som tar över Helsingborg. Vad har vi för...
Olof Möller.
Olof Möller tar över?
Tar över.
Det vore ju sjukt. Men hörru, du är ju murvel. Du ska ju ha det här.
Jag
har inte, vad har vi någon namn?
Kollat.
Ska jag kasta in en brandfackla här, va?
Henke Larsson.
Jeffrey Åbyn.
Han har varit på tapeten för andra klubbar. Det var väl snack om Öster, att han skulle dit, och varit på några
han
intervjuer.
Han har sån jävla pondus alltså. Ja. Han går runt där och är asslig. Alltså,
han behöver inte ens flytta, vet du?
Ja, till och med det. Ja, varför inte?
Inte är Jeffrey ganska underskattad som person i Allsvenskan? Sådär.
Otroligt omtyckt och uppskattad i alla fall internt. Men då ska han ju med sig Fedel, Allan, så det är ju skitsamma. Måste ju ha den balansen där. På djävulen!
Nu ringer vi Nordin igen och kollar ifall vi får någon jävla husesyn på det där.
Kom ihåg vad ni hörde det först.
Ja, exakt. Det. Ja, du... riktig facklor du kastar in här. Det vore nästan lite känsligt. Nu kolla. Så! Kolla på Nordin Gerzic. Vi vill inte se dig nu, Nordin. Nu är du bara vrida på kameran. Vad har vi för kåk att jobba?
Så fint är det.
Vad har vi för kåk?
Upp med storbilden här.
Oj, inomhuspool.
Ja, men nej, pool har ut, vi såklart.
Det är klart.
Och alltså, så här kom poolen.
Robotgräsklippare.
Var är listan?
Ja, den är med, såklart.
Den är med. Har vi havsutsikt?
Nej, inte hjälmarn.
Ja, du ser. Sjöutsikt. Jag sätter
kan
den.
Du få var grillen också?
Vad är grillen, ja, exakt.
Grillen är ju bort här. Där är den.
Den står där. Hopes and prayers.
Ja, du ser det. Det är ingen grillgrill. Vänta nu här, Nordin. Såg jag en liten...
Och den här är den där.
Jag tänkte säga, såg jag en liten bubbelkopp? Och det gjorde jag ju, definitivt.
Ja, det klart du gjorde.
Be om ursäkt till dem som bara lyssnar.
Ja, men det här är en pitch för dem som tittar också. Att de får lite bonusmaterial när de är med och tittar på oss. Det kan man göra på YouTube. Du, hur är läget?
Mycket bra, tack. Hur mår ni allihopa?
Vi mår jättebra. Vi har mycket pratat bra. Länge om den här cupfinalen, så den behöver vi inte gå igenom. Men du vart ju taggad när vi skulle prata blåvitt i det här avsnittet. Och nu sitter ju Jocke här. Vi har pratat med Kevin Jakob också.
Tror jag att mitt tåg går så att...
Vad har vi för tankar om blåvitt, Nordin?
Om blåvitt?
Ja.
Nummer ett är tanke, sådana som Jocke ska ha en jävla applåd faktiskt. Jag vill inte, honom ska jag inte svåga. Han ska ge en jävla applåd.
Han klappar sig själv.
Ja, där kommer applåden.
Men nu kommer sågningen dock. att blåvita fansen ändå är 13-14 000 för att kolla på det där är brutalt bra. Det måste vi säga.
Det får man lov att säga. För att det ser
om
inte
jag,
så bra ut
jag på Jag är plan. Helt seriös nu. Om jag hade bott i Göteborg och någon gav mig en biljett gratis för att gå och kolla, hade jag inte gjort det.
Det ser så illa ut.
Ja, det är ju ibland... Alltså, vad är det där? Liksom? Hur fan spelar de? Alltså?
Vad är problemet då? Är det, behöver man liksom ny tränare, ny filosofi? Eller behöver man nya spelare?
Alltså,
eller vad är grejen?
De snackar ju om... Alltså, blåvitt ska vara retro-modernt, va?
Ja.
Vad är det som är modernt i det där? Det är typ att spelarna inte är 100 år gamla. Vad är modernt, liksom?
Ja, det är väl Willensson och Bångsbora.
Alla tittar på mig också.
Ja, Jocke.
Som sagt så gör jag podd med tränaren. Jag tränar inte podden.
Tränar men Jocke, seriöst. Det där måste du ändå hålla med om. Eller?
Ja, men alltså här. I de matcherna när vi har fått till det här så tajta, kompakta försvarsspelet så har ju det varit väldigt utslagsgivande, såklart. Sen så är det väl säkert så att man vill försöka spetsa till det, men du vet ju också hur Stare börjar. Han börjar med att sätta det bakifrån och sen så ska det komma någonting framåt också, och det har tyvärr inte kommit så mycket framåt, det kan jag hålla med om.
Tror du att det här är, alltså, för så här illa har inte jag, alltså jag hade ju ändå Stare, jag vet ju vad han står för, fotboll, det är inte det. Men så här illa.
Det sa jag till honom senast igår också, att när ni körde det 2012 där, Real Blåvitt-projektet, då var det ju inte 4-4-2 långbollar stylen i början på säsongen i alla fall. Sen så blev vi tvungna till det. Så, så att det, jag tror inte att det är så att Micke Stahre inte vet hur man spelar mer offensivt och passningsorienterat. Jag tror att han har gjort en bedömning på de spelarna vi har, alltså framförallt de som ska vara tongivande i år, och sagt att, och tänkt att det är det här som de klarar av att spela bäst. Sen om det är rätt eller fel, det vet jag inte.
Jag ser
inte rätt ut just nu i sig.
Nej, men alltså någonstans så är det ju av alla 11 på plan så passar det här spelet 3 av dem. Det är som handen i handsken för 3 spelare. För resten är det ju inte bra.
Och då är de 3, gissar jag,
Erik Sorga,
Gustav Svensson, Marcus Berg och Oskar Wendt.
Nej, absolut inte. Det är Bjärsmyr, Kalle och Gustav Svensson.
Ah, okej. Okay. De.
För de behöver ju inte ta något ansvar offensivt. Liksom. Om du har Wendt, som jag anser är en teknisk spelare, liksom bra vänsterfot, passningsskicklig. Det här passar ju inte honom för 5 öre. Liksom. Han orkar inte springa i hur mycket som helst. Liksom. Och i det här spelet så måste de ju springa som galningar. Alltså för att du ska hinna upp. Det är ju enda chansen är ju att Marcus Berg gör typ en karatespark och får ner bollen. Liksom.
Så du menar inte att det materialet är fel på, utan snarare liksom formation och filosofi
spelsätt,
på planen?
Spelsätt, anser jag. Sen anser jag, alltså, Stahres grej har alltid varit att alltså, vi ska jobba hårt. Liksom. Alltså, jag ska ha ett hårt jobbande lag. Och det är absolut inga fel med det. Men Blåvitt jobbar hårt åt ett håll. Och det är defensivt. Vem jobbar hårt i det offensiva? Liksom?
Ja, det är
alltså, förstår ni? Om en back har bollen, hur många springer och visar sig? För mig är det hårt jobb. Att du hjälper din lagkamrat att visa, inte bara i det defensiva. Liksom.
Så du är inne på att Stahre eventuellt är liksom rätt man, men att han i så fall måste justera om ganska mycket?
Ja, alltså Stahre sätt och IFKs historia på något sätt är inte fel. Alltså förstår man det? Jag gillar ju Stahre. Men så som det här ser ut är ju alltså... Jag vet inte var... Alltså det är sjukt för mig. Alltså...
Tror du att man kommer switcha om lite? Nu får man ändå, det har varit en tajt vår och mycket matcher. Det är svårt att bara så här, när man märker att saker och ting inte fungerar så kanske det inte är rätt läge att göra om för mycket när vi är mitt inne i det. Men nu kommer det ju en månads uppehåll. Blåvitt ska väl iväg på något läger och man kommer ju träna och spela träning, 2-3 träningsmatcher säkerligen under det här uppehållet. Tror du att man kommer, att förändra? Att kanske formationsförändring eller mentalitetsförändring, att vi ska vara mer bollförande, eller 4-3-3 som det har pratats om. Eller...
4-3-3 har jag svårt att se. Men däremot att de kommer bli mer bollförande måste de bli. Alltså om du har det här spelsättet så måste du bli mer spelförande. För om du tänker, när du lyssnar på intervjuer med spelare, exempel Marcus Berg nu, senast mot Elfsborg, vad säger han? Vi måste ha bollen mer. Vi måste passa bollen mer. Så det blir ju, alltså jag fattar ju exakt vad han menar. Liksom. För honom, tänk dig hur bra han har varit med det här spelet. Hör ni mig?
Ja.
Med det här spelet som Blåvitt har. Tänk dig ändå hur bra Marcus Berg har varit.
Men tror du då inte att ett problem är, och det har ju Jocke varit inne på också, att så här, Bjärsmyr och Kalle, det är inte, alltså ska man ha liksom en mer possession-inriktad fotboll, behöver, då är ju mittbackarna, åtminstone att en av dem är väldigt skicklig med fötterna och kan liksom sätta mittfältare i de ytorna de vill, och så att det har varit ett problem. Du har pratat om vänsterfotat mittback, nu har ni fått in den här unga killen.
Han ser jättefin dock.
Kanske att det kan vara en lösning då, att ge honom mer förtroende, mer speltid och spela in honom så att man kanske löser upp knutarna på det sättet.
Absolut, men nu har jag spelat med Bjärsmyr och Bjärsmyr är inte så dålig som folk tror med fötterna. Han är inte det.
Nej, men det är inte hans främsta egenskap.
Det
är inte därför han vill bli fotbollsproff, så att säga.
Där, alltså, nu står inte jag och säger att Blåvitt ska spela Hammarby liksom, så som de gör med sina, alltså från målvakt och enligt det här. Men alltså spela mer, för att om du ska få upp mer folk, om du ska få upp mer tryck, då måste folk vilja ha bollen. Och det känns typ som alla hyllar ju exempel Gustav Svensson i Blåvitt och Gustav Svensson. Hur många passningar framåt slår han per match?
Ja, det är ju inte det han
är där för heller. Det är inte jättemånga.
Nej, men nummer ett, alltså det är ju det här som är problemet. Det är inte därför han är där. Varför är han där då? Alltså fotboll någonstans, du måste kunna spela åt båda håll. För då har bollen runt 50% och du försvarar, du utan boll runt 50%. Så någonstans måste du ställa krav på en central mittfältare. Nu tog jag Gustav som ett exempel. Nu, men någonstans måste du ställa krav. Du måste kunna visa dig och hjälpa Jallow, Bjärsmyr eller vad det är. Inte stå.
Hur stor tror du ångesten är på Blåvitt och på Kamratgården inför matchen imorgon? För det är giffarna som kommer på besök. Oh. Alla kräver ju 3 poäng här. Och skulle det inte bli 3 poäng så vet de ju också om att det är en månads uppehåll med 7 raka utan seger i en stor klubb som IFK Göteborg och allt vad det innebär. Tror du att de känner av att det är en jävla press här?
Ja. Och hela grejen är, Blåvitt är ju inne i en jävla, jag tänkte precis, jag pratade med några kompisar som håller på Blåvitt också. Perfekt ändå nu får Blåvitt få avsluta med GIF Sundsvall. Så går ju de och splattrar till liksom. Och nu är de helt plötsligt vind i seglen. Så den där matchen är, men Blåvitt måste vinna alltså. Måste vinna.
Tror du att Stare kan hänga löst ifall han inte vinner?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså någonstans så känns det som att IFK har gjort sitt val. Alltså typ, nu får det bära eller brista. För att om det ytterligare en gång blir ett tränarbyte eller något byte, då måste det ju rensas ordentligt. Då måste det ju rensas överallt, känner jag.
Fan vad man ser fram emot den här matchen. Nästan omgångens härligaste match ju, Blåvitt GIF Sundsvall.
Vi säger så här också. Om man bara tittar. Historiens makt är ju ganska starkt ändå.
Ja.
Förra året hade vi ett scenario när vi var riktigt usla. Vi förlorade väldigt mycket matcher på raken. Sen mötte vi Elfsborg, gjorde en ganska dålig insats. Sen fick vi en hemmamatch mot det som då var ett av seriens sämsta lag, nämligen Örebro. Som vi lyckades vinna, och sen efter det så gick det på räls. Någon gång
du ser en liten repris ske här.
Déjà vu.
Men det var ju alltså den matchen som gjorde mot er, Jocke. På riktigt nu är jag helt seriös. Jag har aldrig skämt så mycket i hela mitt liv. Alltså för att spela fotboll. För så som vi gjorde mot er var det sjukaste jag sett. Ni kunde vara nu typ med 10-0.
Den var tung med
han. Han ger mig inte mycket noll.
Nej, inte, det var inte där. Det är inte där jag säger. Det var absolut inte där jag sa. Jag menar att ni körde över oss helt och hållet. Alltså. Mm. Det är där jag menar. Det var inte...
Och alltså, som
jag tog inte bort något från Blåvitt. Alltså.
Och som Blåvitt behöver en sån insats imorgon?
Det behöver de verkligen.
Vilka matcher jobbar du med här i den allsvenska sista våromgången?
Framförallt, när har du Blåvitt?
Norrköping Elfsborg.
Okej. Den är fin ju.
Ja, mycket fin match faktiskt. Där är det också lite sådär, va? Norling är det också.
Ja, och det är lite så här, vilka ska haka på utav de två? Båda har ju varit...
Ja, det blir, någon av dem blir ju exakt. Någon hakar på att någon försvinner typ, känns som.
Ja, som i andra ord, kryss då.
Jag ser ju verkligen fram emot när Norlin ska intervjua Stare.
Ja, det blir spännande.
Han kanske gör det som inte jag klarar av.
Hur menar du? Det här är ju... menar du så här? Alltså, jag ska ställa frågan till Stare utan problem. Stare fattar väl... Det här är ju ingenting personligt, utan det här är ett spelsätt jag kritiserar.
Ja.
Jag har absolut inga problem med... Det är inte Stare jag kritiserar. Eller jo, det är det också faktiskt. Men,
lite
men lite på, alltså, det är hans fotboll liksom. Det är inte personen Stare.
Nej, men det är väl ingen som tror. Nej, men jag hade gärna sett den intervjun.
Ja, det är inga problem alls.
Du, Nordin, fan njut av poolen och bubbelpoolen och grillen och allt då. Så ses vi i tv-rutan på... När är den? Söndag, va? Ja, det är den ju.
Söndag.
Härligt. Du, som sagt, njut av helgen fram tills dess då.
Ja, världsklass. Det hörs. Ta hand om er. Jocke, lycka till.
Ha
det bra.
Ha det bra. Bra, tja.
Nej, klart det är raka rör.
Jo, nej, men jag kan inte säga heller att allt är fantastiskt, för det är det inte. Så,
nej, men
det är stating the obvious här.
Ja, men ganska rejält också.
Ja, såklart.
Senior.
Det hade ju varit kul att se om han körde exakt samma approach, om han står med Stare framför sig. Det är jag tror folk gör det nämligen.
Jo, och sen så tror jag att i Toto-svenskan så ges det lite annat rum att svinga än hos ett sändande bolag, gissar
jag. Okej, det är den lilla bortförklaringen.
Scenario, det lilla båset där uppe i hörnet. Nordin kommer här, så kommer Micke. Ja, Micke, Karin Frick.
Håller du på med?
Nej, så här, Karin Frick. Ja, Micke Stare, välkommen. Ja, Nordin, du har en fråga. Hur fan kan ni få hit 14 000 att betala för det här? För att betala och kolla på detta.
Och det är den verkligheten som jag lever i varje vecka. Ja. Det förväntas jag prestera.
Ja. Hörrni, härligt. Det har varit ett avsnitt och en vecka vecka som jag har präglats av cupfinalen, och det är ta med fan, jag skiter lite grann hur det gick när jag säger det här, men det är glädjande att det har blivit så, alltså att cupen har nått den status som den ju faktiskt förtjänar när det är en av två titlar i det här landet. Sen var det ju pest eller kolera som möttes i den där finalen, så det får väl bli vad det blir. Jag hoppas framförallt att scenerna efter slutsignal inte leder till att vi återigen sitter där om två veckor. Eller det blir väl en månad då när Allsvenskan börjar om och behöver prata om villkorstrappa igen. Det är väl någonstans det viktiga. Men Matteo, stort jävla tack för att du kom hit. Det är inte alla som ställer upp så här på kort varsel efter en tung jävla torsk.
Nej, alltså jag fick inte tag i en enda bajare idag. Så.
Han ringde alla bajare.
Ja, är det någon som kan ta över? Svarade.
Ja, precis. Nej, men jag känner mig lite stolt över mig själv faktiskt. Och det ska jag fan ha.
Ja, det hedrar dig.
Det viktiga är inte att vinna, det viktiga är hur det ser ut.
Ja, precis. Glöm inte det.
Med vänliga hälsningar, bollinnehavsmästarna.
Ja, och Valborgsmästarna.
Och slantsinglingsguld.
Och ja. Varmästarna.
Frågar men nu också årsmötesförnekarna.
Ja,
det kändes som att hela Sverige garvade oss.
Shitstormen. Ja. Vad händer?
Ja. Fan, alltså Josip, det är okej ifall jag och Jocke trycker till där, men du som precis har vunnit, det är orent det du pysslar med.
Du känns oerhört ödmjuk idag.
Nej, jag bor ändå i
Kom igen nu degen, kom igen degen, ta de jävlarna nu.
Tack för att ni lyssnar på Toto Svenska. Ni hör oss igen på måndag, då tar vi ner hela den här sista omgången innan vi går på lite ledighet. I alla fall spelarna, Kalle, vi kommer inte ta någon ledighet.
Nej, för fan. Vi tuffar på
i vanlig ordning. Vi hörs igen på måndag. Hej på er!